Nu, jag bryr mig naturligtvis inte om lyssningar. Nej.
Eller likes.
Nej, inte om likes. Nej, gud. Nej. 3,7. Så inte riktigt 4.
Hur många bor det på Island?
Men det är lyssningar, inte lyssnare.
Ja, men det kan vi, väl säga lyssnare. Mm. Kan vi inte få säga det?
Jo, det blir ju ett stort, stort ljug. Men det kan vi absolut säga.
Crazy Critic med Anna Arvidsson och Johan Ingen.
Är det, ska jag öppna en till eller till någon?
Jag tror jag går på vin.
Ja, men jag går på vin. Det här är ju, vi har ju nu hittat på en rider till Ina. Vi ska alltid ha 3 bärs. Ja. Eller 4. Förlåt.
4 bärs.
Jag blir så bekväm av det här att jag tar av mig skorna.
Ja.
Alldeles oavsett vilka dofter som kan spridas här inne. För att jag mår bra här.
Ja, det gör du.
Ja. Vet du vad? Det är lugnt. För att Johan har lite olika dofter hela tiden.
Ja, som bara kommer ur mig bara på olika sätt.
Gubblukt
bara. Ja. Ja, det är trevligt.
Skål!
Skål!
Fan vad trevligt det här blev.
Otroligt!
Så här är det i våran podd.
Ja, du, jag kan säga att det här är den finaste poddstudion jag har varit i. Och dessutom utrustad med öl, nötter och är det praliner
jag
ser?
Jag vet inte. Det kan vara praliner.
Jag tror det är praliner jag ser.
Ja, det är det.
Helio levererar.
Igår så spelade vi in en podd 9 på morgonen. Och då var vi lite osäkra, Johan, om vi skulle ha vin.
Ja, det var vi.
Och vet du, vi backade ju på den. Så mycket rockstjärnor är vi tyvärr inte. Så
att... Nej, det är inte riktigt on brand för oss att backa på vinet. Men nu gjorde vi det. Sorgligt nog. För att de som kom, Petter och Alf då, Petter, de har skrivit böcker om vin och så här.
Ja, just
så
det.
De var ju inte så här, de hade ju, var ju inte blyga för det.
Nej.
De var ju så här, ja, vi hade druckit vin.
Men hade det inte varit jobbigt också att ställa fram något vin framför dem?
Ja, det var ju det vi skyllde på. Ja. Inte på klockslaget.
Nej,
vi skyllde ju på vår dåliga självkänsla.
Ja, vin. Ja. Men nu känner jag att jag är helt tillbaka.
Ja. Äntligen känner man sig som människa igen.
Ja, det är man.
Fan, det är kul. Det här är första gången som min fru har engagerat sig i den här podden överhuvudtaget.
Jag tror du skulle säga i mig.
Ja. Nej, i mig händer det att hon engagerar sig. Inte just nu, för hon jobbar så jävla mycket. Men annars. Ja. Så har jag sagt lite så här. Ja, så ska vi ju träffa Petter. Hon bara, ingen bryr sig. Och någon så här coola creative director. Så var det så här. Och så sa jag, idag ska vi träffa Ina Lundström. Och så, är det sant? Hälsa henne att jag är kär i henne. Och då sa jag, det ska jag göra.
Ja, men tack så mycket. Fan vad gött.
Nej, hon var riktigt, hon var liksom starstruck på håll. Tyckte jag var kul.
Det tycker jag var kul. För jag har också berättat en anekdot. Min dotter är 7 år. Och jag har ju lyssnat på Flashback Forever när jag lagar mat. Så att hon har liksom bara hört det ur telefonen. För hon sitter och spelar med sin iPad i soffan. Och då visade jag en bild, omslagsbild. Vilket jag älskar den för övrigt. Jag blev så inspirerad så jag tycker att våra pressbilder så måste jag ha en cig i munnen.
Ja. Vi har ju en stark bild ju.
Ja, men nog om det.
Skitsamma.
Då säger jag att jag ska träffa dig idag. Och då säger hon, är det de som har den där tejpade? För de har liksom tejpbitar.
Just
på.
Det.
Ja. Och då var hon också så här, wow, du är så cool, mamma.
Gud! De tejpbitarna är det ju Storfittekajsa som har gjort. Våran formgivare.
Varför heter hon Storfittekajsa?
Ja, men för att hon... Tråkigt smeknamn.
Ja, det är tråkigt smeknamn.
Eller svinbra.
Ja, men jättebra. Nej, men hon skrev på Twitter när vi delar kontor, så hon sitter ofta med när vi spelar in och typ ibland hörs hennes hund i bakgrunden och sånt. Vi har jobbat upp i 1000 jävla år på massa olika ställen. Men hon googlade, eller flashbackade sig själv, vilket man ju kan göra om man vill. Och då kom det fram bara så här, ja men kom hon in i tråden, har längre tjejer större fittor. Och då hade någon nämnt Kajsa Bergström, vilket då Storfitte Kajsa heter i sitt pass. Men det roliga är också att Kajsa Bergström då, Storfitte Kajsa, hon är ju typ så 1,87 eller något. Hon är liksom riktigt lång. Så hon var så, fy fan vad gött, jag är omnämnd på Flashback, för man blir glad oavsett sammanhang. Sen visade det sig att det var en annan Kajsa Bergström. Hon blev ledsen. Vi tröstade henne genom att börja kalla den Storfitte Kajsa i podden. Sen efter ett tag så var det någon, sen så var hon lite så här, måste ni fortsätta kalla mig Storfitte Kajsa? Bara, nej, såklart inte. Men vad ska vi kalla det istället då? Fortsätt med Storfitte Kajsa. Så nu är det det. Nu är det det.
Så kan det gå.
Men, så kan det gå.
Vem var den här andra Kajsa? Det vet man inte.
Det vet man inte. Nej. Så att, så
man undrar ju om hon har en stor fitta.
Men är inte det en idrott? Nej, hon heter Bergqvist. Jag tänkte på Kajsa Bergqvist. Nej, just det. Det är
bara en helt vanlig privatperson som hänger ut.
Fan vad sjuk grej att göra också. Ni vet Kajsa i 5B.
Så hon har en stor fitta. Det ska ni veta.
Ja, bra. Bra tugg.
Annars kan en fin fitta hade ju kanske Kajsa gillat bättre.
Ja, det kanske mer. Och det pratas ju så oerhört sällan om liksom, kvinnor i relation till storlek på kön.
Ja.
Så att det blir liksom, man vet inte riktigt, är det bra, är det dåligt? Vi vet inte riktigt vad det betyder. Nej. Men det är ju härligt
den
också.
Den gången man vet om det är bra eller dåligt, det är ju man ligger med dem med väldigt liten kuk.
Ja.
Det är då man så här, det här var ju...
Det här var ju inte bra.
Nej, det här var
den
ju
här
inte
stora
bra.
Fittan.
Nej. Exakt. Det brukar ju vara mer en värdering i det. Absolut, jag håller med.
Det
är ju inte mitt fel. Att personen har en liten
kuk. Nej, det är det ju verkligen inte.
För då kan man inte, tänk om man kunde se
inte
victim, det.
Liksom. Nej, herregud.
Du som är så lång.
Jag som är så lång också.
Se ner på.
Nästan kul. Dvärg liksom.
Ja. Nej, men det är väl, vad heter han... någon av de Motley Crue-snubbarna, han som var ihop med Pamela Anderson.
Mm-hmm.
Han sa ju att ligga med Pamela Anderson är som att skicka in en bowlingklot i en fotbollsstadion.
Oj.
Så att där fick han ju till stor fitta. Ja, det var mörkt.
Det var mörkt.
Ja. Men de var ju inte, kanske inte var det mest sunda förhållandet. Nej. Heller.
Men kolla på Pamela nu.
Hur
hon är spännande på Twitter. Kolla in. Ja, hon brinner ju för djurrätt och marxism.
Nej.
Jo, det är sjukt.
Hon har lyssnat på Ola Söderholm.
Ja, nej, men hon kan typ så helt plötsligt går man in på Twitter och så är det något typ C6-citat som hon liksom har dönat ut på morgonen för retweets. Det är väldigt spännande.
Fan vad konstigt. Det känns ju inte. Vad kommer det ifrån? Det är liksom, det känns jättekonstigt. Det
känns som någon PR-firma som har gått in.
Oh, nej.
Du borde bli lite röd. Lite rödare.
Nu måste vi sluta prata om dina pattar. Nu gör vi det här.
Nu gör vi det här.
Och hon bara, okej, vad fan ska jag göra?
Alltså, nej,
det blir det.
En annan som är rolig på internet är ju Britney Spears.
Ja!
Hon är ju väldigt stark. Alltså.
Mm. Får hon ha sitt eget konto nu? Eller är det någon som har en liksom god man som
har
tagit över det?
Är hon friad?
Men hon gör det jävligt bra. Hon är rolig. Det är väldigt kul.
Men är det meningen? Och var rolig, eller är hon bara rolig för att hon är crazy?
Gud, så tråkigt att gå
där. Nej, men jag vet inte, jag.
Nej, hon, det är psykisk ohälsa, hon är pissdåligt.
Och det är ingenting att skämta om.
Nej,
det är inte kul, nej. Det ska ni veta om.
Men du vill ändå göra det, säkert. Ja. Vit medieman vill ändå...
Nej, alltså hej. Ja. Ja, empower her. Men han, och på tal om andra som är kul på Twitter, är ju även han ensam hemma. Killen kul.
Det var ju roligt som han skrev igår.
Ja, han skrev, I'm 40, feeling old yet.
Ja.
Men han har fan ganska många jävligt briljanta tweets. Alltså, som är, han är riktigt, riktigt kul. Han verkar ju annars vara fullständigt liksom urspårad och har liksom knarkat ner sig och mår inte toppen. Men det här är liksom hans lilla domän där han bara hänger och gör grejer.
Men har han gjort någonting efter ensam hemma 1, 2, 3, 4, 5, 6?
Han var väl inte ens med i trean?
Oj.
Nej, då tror jag han var urknarkad redan.
Mm. Vadå, så det var någon lookalike?
Typ. Nej, det var någon helt annan.
Ja. Någon annan.
Alla blev så besvikna. Men apropå kul på Twitter får jag ändå säga att Storfittekajsa, hon heter allt genast på Twitter.
Ja, det vet jag.
Nej. Jätterolig.
Ja, det är väldigt kul.
Mm, kan man absolut kolla upp.
Så shout out till henne.
Det är Storfittekajsa.
Ja, det är Storfittekajsa. Ja, det kan man inte tro när man läser hennes scenrecensioner i DN.
Nej, kan man verkligen inte göra.
Åh, jag älskar Storfittekajsa. Vi har, gud, nu börjar jag prata jättemycket om henne, men vi har liksom jobbat ihop svinlänge på olika sätt. Och hade sånt extremt intensivt face rape game ett tag mellan oss. Och Storfittekajsa har liksom alltid varit smartare än mig och liksom med så här, alltid känt folk på DN och så här, långt innan jag började liksom.
High five, hon med Volodarski.
Ja, liksom. Precis, och alltid varit så och skitsmart och liksom skriver svinbra, illustrerar svinbra, bara så här, lite av en plugghäst typ. Men hennes bästa face rape på mig var när hon la till som vän på friend request faktiskt Peter Volodarski och Frida Boysen. Så när jag kommer tillbaka på lunchen så hade jag två sådana accepts från de två. Jag bara, vad fan är det här? Och min grej, go-to-grej var alltid att byta ut hennes profilbild mot en bild på Julian Assange med en amerikansk flagga i munnen där det stod Free Assange när det var som hetast. För det tänkte jag, det blir roligt när de på DN ser.
Det är väldigt roligt.
Ja, vi har haft kul.
Fan,
jag har en bra Jag jobbar med ett band som heter Hofmaestro. Mm. Och sångaren där heter då Jens Malmlöf. Hans alter ego på internet förut hette då Mikael Jardebrink. Och då googlade han bara liksom så här ful tysk. Så den här bilden är ju då en väldigt märklig tysk person. Som Jens profilbild. Och då skrev han, när Facebook verkligen var på riktigt, man brydde sig vad det stod på väggen. Mm. Då skrev han så här: alla tycker inte att det är kul med handikappade. Du måste verkligen börja tänka på vad du säger. Och det är så här, Mikael Jardebrink och den här tyska som ingen vet
vad
det
är. Så,
det har slutats med det där. Mm. Man har slutat att kapa varandras konton på det där viset nu när alla är personliga varumärken. Det är lite tråkigt.
Det är väl det kanske.
Ja, jag tror det.
Ja, vi fick någon så här, jag vet inte, när jag jobbade på något ställe så fick vi någon slags... Face-raping gjorde man ju, men vi gjorde ju också så här mail-rape-grejen. Att man så här, tog någons mail, skickade till chefen så här, jag är ganska missnöjd. Varför kallade du mig en hora på firmafesten? Så här. Och då fick vi såna här ganska hårda papp. Det fick man då inte göra för att det här var en arbetsplats och hej och så här. Och det tyckte jag ju var ganska trist.
Det är också väldigt kul att byta ut tangenterna.
Ja, byta ut tangenterna.
Det är ju väldigt roligt.
Det har jag aldrig gjort.
Jo, det tar tid som fan.
Ja, oh, men det är det värt.
Hörrni, ska vi dra igång den här podden?
Ja, det tycker jag. Men jag tänker, vi har ju liksom, det är ju också kul för att vi fick liksom 20 minuter extra här bara för att Ina var klar i tid.
Så ja, 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 gud,
ja. Kan också härligt. Vara så att Ina har andra saker. Nej.
Jag har tåg som går 14:40 ja, innan jag ser här. Ser.
Det är för fan vad tid vi har.
Och vi har hur mycket bärs som helst.
Ja, det har vi verkligen. Du får 30 sekunder på dig att berätta vem du är och vad du gör.
Jag heter Ina Lundström. Jag har jobbat som journalist ganska länge, men för 3 år sedan så slutade jag med det för att jag tyckte det var mycket roligare med oseriöst trams och att synas istället för att skriva ett reportage på 40 000 tecken som är jättebra men som ingen jävel bryr sig om. Så nu så gör jag mitt bästa för att få tramsa och prata så mycket som det bara går med typ stand-up, radio, poddar. Och lite sånt.
Mm. Mm. Men du, så här, för mig då, som det är både du och jag, Johan, besatta av Flashback Forever. Men då var du ändå ett nytt namn för mig. Ah. Men när man liksom kollar din historia, så du har ju varit med hur länge som helst.
Ja.
På ett sätt.
Liksom. Ja, jag har ju gjort poddar länge. Mm. Eller ganska länge. Och jag har ju kört stand-up i typ drygt 2 år nu, är det?
Är det inte mer?
Nej, det är faktiskt ganska kort tid egentligen. Mm. Men sen har jag ju, det jag har gjort är att jag har skrivit... Gjort skrivande kulturartiklar och reportage och sånt. Inte nyhetsgrejer liksom. Men,
men blev det, du sa själv att du liksom gått över till Trump. Är det lite att du gick över till the dark side? På
ja, men lite så. För jag tror att typ jag, när jag blev journalist så blev jag ju det för att göra liksom seriösa filterreportage. Typ. Mm. Eller egentligen en fotbollstidning som finns i Göteborg som heter Offside. Mm. Som gjorde att jag blev så här, oh men gud, det där, så där ska jag göra. Liksom. Och det var nice som fan. Och jag lärde mig svin mycket på att vara där. Men det var också typ hela tiden ganska svårt. Mm. Och sen när jag gjorde lite radio så märkte jag att det var så himla enkelt. Och allt som alla tyckte var svårt med att göra radio tyckte jag inte var så svårt. Mm. Och då kände jag så här, men fan, man orkar inte hålla på och typ jobba mot grejer hela tiden.
Alltså, det blev svårt för att det skulle vara så jävla seriöst.
Så, ja, men så jävla bra liksom. Mm. Och också att det finns människor som är mycket bättre på det än mig. Mm. Typ. Jag försöker verkligen ägna mig åt saker som jag är bra på.
Ja, det är väl en bra idé.
Ja, om man har lite bekräftelsebehov så är det faktiskt toppen att inte göra grejer där man lägger typ 70 timmar i veckan på att vara helt okej. Okay. Det är ganska knäppt. Om man behöver mycket liksom, bekräftelse.
Men du, vi kan testa den då. Om du skulle beskriva dig själv med ett ord, vad skulle det vara?
Tjötig. Jag skulle använda det göteborgska ordet tjötig. Mm, för tjötig är inte bara kvantitet utan också kvalitet.
Jaha, är det det?
Ja, det tycker jag nog. Ja, att det ändå är att man har gott snack. Liksom. Man kan prata. Det är ju ingenting jag har tänkt på tidigare innan jag började göra radio. Utan jag bara, för att alla mina kompisar pratar jättemycket och väldigt bra. Eller vad man ska säga. Typ, om någon börjar dra igång en historia på krogen så vet man att de kommer ha vett nog att lägga upp den på ett sätt så att det roliga kommer i slut. Alltså det är, såhär, det är så självklart. Just det. Annars kommer ingen lyssna på det.
Det är ganska liksom, det finns payoffer. Det är payoff-gäng.
Ja, och du vet var du ska hamna någonstans. Och du drar inte upp typ vad du har drömt. Liksom. Alltså du har lite jävla common sense kring vad som är värt att lyfta och inte. Så här. Och det är väldigt med, det är bara sitter liksom.
Finns det något bättre än när man får höra sin mamma liksom prata i kronologisk ordning om sin dag? Ja. Och då gick jag till bussen. Ja. Och då kom ju inte bussen. Nej. Och sen kom bussen.
Och sen vet man att det kommer inte hända någonting. Nej. Mer än att det bara drapas upp. Ja. Det är bara ett schema som man läser upp. Ja. Ja. Perfekt.
Men när insåg du då att du faktiskt var en bra storyteller? I skrift förstod du ju. Ja. Men liksom du när förstod du det?
Jag vet inte om jag förstod att jag var det vid något särskilt tillfälle. Men jag märkte att då, om jag hade lagt ner liksom flera månader på ett reportage med noggrant uttänkt dramaturgi och 7-8 kompletteringsintervjuer. Så märkte jag sen att jag gjorde ett avsnitt av en podd som heter Snedtänkt, som var den första podden jag var med i tillsammans med Kalle Lind då. Hur sjukt mycket respons jag fick på det liksom. Att det var bara så här, men det var ju 60 gånger mer insats och det enda jag gjorde var att prata om saker jag redan kunde. Och då blev man ju så här, okej, shit, det här för någon som vill ha bekräftelse är ju mycket smidigare.
Ja, här händer det något. Plötsligt får man utväxling.
Så, men hur viktig är den här bekräftelsen?
Jag tror ganska viktig ändå. Det är så jävla gött att känna att man är bra på något. Och att liksom kunna hamna i en position som man kanske kan när man är lite äldre, att man kan säga nej till grejer man inte är så bra på. Man inte måste säga ja till prylar hela tiden. Det tycker jag är en jättestor bekräftelse. Eller framförallt är det typ brist på stress kanske. Man vet att så här, jag är liksom inte nervös inför att komma in här och snacka med er. För jag tänker så här, jag har gjort några poddavsnitt. Det brukar bli rätt bra. Ni kommer liksom inte känna efteråt så här, fan, vi borde inte ha bjudit in henne. Medan om jag skulle typ skriva en artikel så har jag med mig den, liksom det tvivlet hela tiden.
Nu ska jag vara där och ska läsa och tycka något om
precis,
det här.
Precis,
Det blir inget bra.
Men har det funnits stunder där det varit liksom jobbigt om du har fått kritik?
Nej, kritik tycker jag faktiskt egentligen inte är så jobbigt. Vi har ju en egen flashback-tråd som handlar om podden där folk liksom, vissa har ju ganska så här, bara generisk kritik som inte är så spännande att lyssna på. Men ibland sätter ju folk faktiskt så här, men det avsnittet var kanske inte så starkt. Eller din prata där kanske inte var så bra. Det tycker jag fan inte är så jobbigt. För i poddar så gör man ju en ny varje vecka. Det är lite så här, allt man skriver är så jävla definitivt. Och man kan sitta i en, alltså, det finns ingen ände. Det finns ingen punkt där det är klart. Du kan flytta kommatecken, du kan hålla på. Det är för mycket stress liksom. Så nu skriver jag nästan ingenting. Det mår jag mycket bättre av.
Bra.
Gud vad härligt, vilken inställning ändå. Att, liksom, att det inte slår ner utan snarare gör någonting bra av det. Liksom.
Det finns ju verkligen kritik som är värd att lyssna på. Det tror jag fan fler borde göra. Sen om man mår dåligt så får man ju bara försöka så här, lajva Ulf Brunberg.
Men vad var det hade ju Jonathan Unge här ju och då pratade vi just om det där med att jaga likes och hela den här grejen och kritik och sånt där. Och då sa han att han kunde inte ta den bra kritiken för att han tillät sig inte själv att ta den bra för att han kunde inte ta den dåliga. För att det var så jävla jobbigt för honom när det var dåligt. Så att då liksom ja, och då hade han bestämt sig för att så här, men någonstans så här, kan jag inte ta den dåliga får jag inte heller ta den bra. Du känns ju som att du har lite mer vettig inställning till det här.
Ja, det var en otrolig disciplin, skulle jag säga.
Sen vet man ju inte om han har det eller om han bara skiter i det. Liksom. Det vet man ju fan inte riktigt.
Nej, men det finns ju många som är så här, jag skulle aldrig gå in och läsa en tråd om mig på Flashback. Och jag vill aldrig se det, typ. Jag vill verkligen se det. Jag tycker bara att det är härligt och nice. Eller nice, men ja. Men jag tar nog till mig av det bra också. Men framförallt känner man ju själv att så här, det är inte hela världen. Om inte, typ igår körde jag ett stand-up-gig. Det var några i publiken som kände som de tyckte inte det här var så kul. Liksom. Men så ser man några som tycker det är svinkul. Och så vet man att det ska gå på tv sen. Och så tänker jag, okej, men det kommer, som det alltid blir när man lägger ut någonting som får någon slags spridning. Det kommer vara skitmycket människor som tycker det är piss. Men finns det ändå en massa som tycker att det är gött så känns det lugnt så länge man inte har liksom kompromissat med sig själv. Då är man ju en riktigt pissig situation. Så att man har försökt bli folklig och så hatar folk det man gör och så är det inte ens något man tror på själv. Då är det så jävla
deffigt. Ut allt. Så här, man är bara helt borta.
Men du, vad heter, vi kollade ju på ett av dina stand-ups i då SVT-programmet Släng dig i brunnen, precis när du kom hit. Hur funkar den processen? För där skriver du ju, tänker jag.
Ja, precis. Och det är ju jobbigt. Men samtidigt så är stand-up så här att man skriver det halvfärdigt och testar det. Och det finns liksom arenor där man testar det där det inte är så noga. Det kanske sitter 20 pers i publiken och det är så här, man märker att det flyger inte riktigt. Och så lägger man till någonting. Så det är ju mer en process typ. Och sen är det ju asgött när man har spelat in en rutin på Släng det i brunnen, för då är den ju liksom körd. Då är det borta och då kan man fokusera på att göra något annat. Och det är jobbigt att skriva för stand-up, och stand-up generellt är ju en jävla konstig grej liksom. Ja, och nu när det har varit så många månader med corona som man inte har giggat på och man ska börja igen, så inser man ju hur jävla barock idé det är att man ska stå där uppe. Så här, jag snackar med än om det är morsa, att det är liksom lite som att vara typ i en våldsam relation. Att det måste så här normaliseras dagligen. Ja, för annars blir man bara helt så här, nej men vad är det här för sjuk situation? Så här kan jag inte leva mitt liv. Och nu, ja, man måste komma in i en rytm där man giggar åtminstone typ 2 gånger i veckan tror jag. För att det ska kännas som ett rimligt sätt att bete sig på.
Men hur kommer det till det då? Kan det komma liksom att du bara sitter var som helst och så skriver du ner hela tiden?
Ja, det kan komma så här. Det är egentligen det lättaste. Så tycker jag väl egentligen det med det mesta kreativa typ. Att så här, man får en idé. Och det är ju lugnt. Men sen ska man ju lägga in timmarna också efter det. För att se vart det bär hem. Och det är ju jobbigt.
Men vilket testar du på? Har du polare så att du liksom skickar och får feedback?
Nej, det gör jag inte. Jag pratar ju ganska mycket med Emma Knyckare då, som var den som fick in mig på stand-up från början. Också via en podd som vi startade. Som gick ut på att jag skulle börja med stand-up.
Men då vänta nu, backa nu.
Bra.
Podden ut på att du skulle börja med stand-up?
Ja, precis. Alltså, den första podden jag hade hette Piskan och moroten. Den gick ut på att jag skulle springa ut i Göteborgsvarvet och bli coachad dit av en kille som är sån här seriös löpare. Typ. Så det var den första podden.
Skönt att det inte var en oseriös löpare.
De jävla asen. Nej, men jag tänkte typ när jag såg upp mig att så här, men jag vill göra en podd, och så vet jag ändå hur viktigt det är med dramaturgi, och det här tänkte jag, men fan, man skulle kunna göra något där jag börjar springa, och så får man det fanns liksom ingen riktig träningspodd som kändes typ lite härlig, utan allt var så jävla ohärligt med det. Och så tänkte jag, ja men kan man få någon sån elitistisk kulturarbetare som mig och springa, och så får man följa det varje vecka, och så kan folk haka på typ. Och det var fan en bra idé, och vi fick en hel del lyssnare liksom.
Men sen, och du sprang?
Nej. Det föll lite på det.
Vilket då, år är det här?
Jag tror vi startade Piskan och moroten kanske 2014 eller någonting sånt där. Och sen så höll vi väl på i 2 år. Och sen så tog det väl ett år. Och sen så kom jag på det här. Ja, men om jag ska göra ett stand-up-gig. Det blir inte lika lång podd då. Men vi säger att jag ska köra 15 minuter stand-up ett halvår efter att första avsnittet har gått. Så ringde jag Emma Knyckare och frågade om hon kunde coacha mig. Hon tyckte det var kul då. Så då gjorde vi så. Hon gav mig en utmaning varje vecka. Och så kom jag tillbaka och redovisade min läxa liksom. Och så avslutades allt med ett gig. Där jag tänkte så här, det här kommer ju in, alltså det här, det är ju en sån pinsam grej att göra. Bara stå där upp och skrika efter bekräftelse. Nej, 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 nej. Man får inte ens något betalt. Tog 2 sekunder på den scenen tills jag var så här, det här är så jävla kul. Åh gud, gud. Jag betalar för att göra det här typ så.
Wow.
Lite kändes det. Så det började också i den poddsvängen då.
Piskan i det här löpningsgrejen fattar man ju. Den är ju inte så svår. Men vad var moroten då? Fanns det någon morot? Nej, eller var det?
Jag vet inte om det fanns någon morot. Alltså vi försökte jättemycket att typ vara en träningspodd där vi inte pratade om så här vikt, och där vi inte typ var osköna bara rent allmänt. Och
det är väldigt kul.
Också väldigt svårt.
Ja, väldigt, väldigt svårt. Väldigt, väldigt svårt. Det var inte så lätt att få sponsorer heller.
Det var det verkligen.
Men jag har sjukt många icebug-skor om det är någon som är sugen. Men, nej, men jag tyckte det var kul att springa. Alltså det som var faktiskt jävligt fett med det, det var att jag var tvungen. När man springer så måste man göra det framför folk ju. Om man inte bor helt isolerad.
Nej, det måste man ju.
Och visst, jag började ju med typ så här en liten vid en återvinningsstation i Slottsskogen. Liksom, där ingen kunde se. Och det fanns något där med att typ så här tappa sitt face. Och inte vara cool. Och inte typ alltid förställa sig. Alltså någonting som drog igång faktiskt av det med att springa. Att man bara säger, okej, men det här är min upplevelse. Jag skiter i om någon kollar så här, fan, jag rinner nu. Så här. Lite, jag hade nog kvar den här högstadievibben av att man ska vara cool lite väl länge.
Kanske för att vara helt ärlig.
För att vara helt ärlig så var det nog lite osunt länge. Jag brydde mig lite för mycket om att vara cool.
Men du är ju cool.
Ja, men
nu är du tillbaka, kan man säga.
härligt. Men du, det här med att då bara hörde jag mig till Emma Knyckare. Mm. Var ni gamla kompisar?
Nej, eller? Jag hade varit med och gästat en podd som hon hade tillsammans med Josefin Johansson. Så då hade jag hennes nummer av den anledningen. Och så var jag lite så bakis, kanske fortfarande lite full på tåget på vägen upp till Stockholm när jag kom på idén. Och då bara, jag ringer direkt, hallå! Ja, och så tyckte hon det var svinkul. Hon var väl säkert också bakfull, kanske fortfarande. Ja.
Inte helt omöjligt.
Heter hon Emma Knyckare i din telefon?
Det gör hon, ja. Ja, hon står kvar som det sen den dagen hon fick det. Ja, precis. Ja, det var jävligt stelt, kom jag på.
Ja, verkligen. Inte bara Emma, så att säga.
Nej.
Men vadå, jag heter ju Johan Mindshare, typ på ett jobb som jag hade för 8 år sedan.
Jo, men det är också för att det är kul att du är Johan i Mindshare. Det är roligt. Det är mer humor i det.
Ja, det är ju roligt. Ja.
Och sen så då så är vi då inne i det här fantastiska. Vi måste ju faktiskt dyka ner i Flashback för över innan vi dyker ner i Inas kreativitet. Herregud, hur kom det här till sig då? Hur började det här med?
Ja, men vi hade snackat om att ha en Flashback-podd, jag och Mia då, för jättelänge sen. Och sen googlade vi och så insåg vi att det fanns redan typ 2 Flashback-poddar som görs av liksom folk som hänger jättemycket på forumet. Typ. Men ingen av dem hade kommit med avsnitt på ganska länge och det kändes inte som de var så aktiva. Men det blev ändå en sån grej, ni vet hur det är. Man bara, den här idén är så jävla bra! Ja. Och så googlar man och så bara, nej! Och sen började vi prata med Emma också om att göra en Flashback-podd typ. Och då blev vi lite så här, okej, men fan, vi kör kanske ändå. Men sen hade jag och Emma en livepoddsinspelning inbokad i Stockholm nu då 2020 i april kanske. Men vi hade ingen podd då. Vi hade lagt ner våran Klubb Hybris-podd. Så vi var så, okej, men nu får vi nog fan starta igång Flashback Forever. Så att vi har något att livepodda med. Så då startade vi den i januari, drog vi igång. Liksom bara, nu kör vi, vi släpper ett avsnitt, vi ser hur det blir. Och sen så blev det ju ingen livepodd då, av förklarliga skäl. Men det var, jag tror att hade vi inte haft det där datumet inbokat, sånt där kan man ju skjuta på hur länge som helst annars.
Det kan man göra, men det är en kul idé. Men som du säger, det är ju också så här lite svårt när det redan är gjort. Men det måste ju vara så att ni hittade ju någon annan take på det.
Ja, precis. Ja, alltså den jag har lyssnat på av de andra heter Flashbang. Och det är ju jättebra liksom, sammanfattningar av olika kända trådar. Och det är lite intervjuer med moderatorer och massa sånt kul också. Liksom. Men det är ju inte en humorpodd.
Nej,
utan vi tänkte ju mer så här, det kan utgå mer eller mindre från Flashback. Alltså ibland, planen från början var ju typ att man kan ju ha bara ett ämnesval. Och sen kan man prata om vad man vill kring det. Men de är ju så spännande trådarna, så det blir ändå att man håller sig kvar där.
Liksom, men har Flashback varit viktigt för dig? I ditt, har det varit en källa för saker?
Ja, men det har det varit. Ja. Jag tyckte att det har varit så jävla intressant att läsa på Flashback länge. Och framför allt typ för att få en insyn i så här osympatiska och kosmetiskt tillrättalagda problem. Liksom. För det känns som att det finns så jävla mycket sånt. Ännu mindre än förr var det inte så mycket så, men nu med typ sociala medier, det är så här, jag har ett problem. Man kan liksom stiga i värde av att berätta om ett problem. Men det är bara vissa problem man kan stiga i värde genom att berätta om. Om man, typ, man kan inte stiga i värde på sociala medier genom att berätta att man har sjukt svårt att inte runka på en dag. Men på Flashback kan man typ det. Och det har jag alltid så här älskat att ta del av liksom.
Jag pratade lite inledningsvis och sa att du kollade upp och så här, vad var det, 3,4 miljoner eller vad var det, 4,3?
3,7 miljoner lyssningar.
Lyssningar.
Och det säger folk att man ska räkna på lite olika sätt. En del säger att man ska ta typ...
Fråga Blondinbella. Kan vi se vad hon säger om det.
Ja, exakt. Och det finns så här, på 7 dagar då så har vi ungefär 300 000 lyssningar. Alltså, och det har jag fått höra att...
Det är helt stört.
Jag bara så här, i slutet av 2020 så kommer vi kanske ha 10 000 lyssnare. Vi kanske kommer det liksom, om vi kämpar på. Och vad det, vi ligger inte på någon tjänst som är kopplad till det här poddindex. Typ, utan vi ligger på någon sån Assange-vänlig tjänst som min Assange-kille har hittat.
Gillar han. Anonymt
och
bra.
Ingen data, registrering, inget sånt. Så att, jag vet inte hur många lyssnare vi har. Det går att räkna det på olika sätt.
Men oavsett så vet vi ju någonting här. Och vi vet att det är jävligt stort. Hur har det, har ni censurerat saker? Har ni förändrat ert sätt att göra podden när det blev så här mycket?
Nej. Alltså Emma får man censurera. Ja. Alltså i veckan så. Nej, ska jag bara. Ja. Nej men.
Här får man säga vad som helst.
Nej, det har vi inte. Vi försöker inte tänka på att det är många som lyssnar. Men det märks. Men
du var ju lite inne på Anna ett tag att du tyckte att det fanns något avsnitt där du tyckte att det liksom gick ner lite och jag intensitet. Vet inte,
det kan också vara så att liksom, eftersom att ni släpper hela varje vecka, det är otroligt
att
mycket
man bara har...
men att det inte togs i lika
mycket. Nej, men så kan det vara.
Och det var ju ungefär, det finns ju också ett väldigt roligt avsnitt där då Johan Yding nämns för att du har då uttalat dig.
Just det.
Det måste vi ändå ta upp.
Det
är väldigt kul med att liksom resumé då väljer att rubba, alltså rubriksätta det och inte hur resebranschen håller på att gå till helvete.
Nej, det väljer de inte, utan Flashback Forever.
Men, men det var ju innan en miljons...
Ja, det var ju typ vårt första pressklipp. Ja. Det var ju svinroligt.
Det var väldigt bra. Men sen så gick det några gånger och då minns jag det. Jag tänkte på det. Och, men det kan också vara så att det inte var lika starkt in. Nej. Men det var inte lika mycket liksom, knulla och hat.
Nej, okej. Men så kan det säkert vara. Jag vet att innan sommaren så bunkrade vi till exempel 4 avsnitt. Mm. Typ, och då spelade vi in 2 avsnitt i veckan. Och det tyckte jag märktes typ att man inte, man var lite mer så just det, nu ska man ta tag i det där igen, typ lite att man fick den känslan ändå. Men sen nu efter sommaren när vi har kört en vecka, en gång i veckan igen, då känns det ju gött. Men varje vecka så känner jag ju så här att fan, man skulle lagt bara 3 timmar till, så hade man men vi försöker verkligen, för att inte typ bränna ut oss och så här, att bara, men vi lägger en arbetsdag, för det är exakt vad vi kan fakturera för liksom, när alla Patreon-pengarna är skattade och allt det där som ni hör, det de skattas för. Och alla avgifter är borta, och så typ att så här, det får bli det blir med en dag, för det är det vi får betalt för var.
Just det. Jag blir förvånad över att folk är så duktiga på att uttrycka sig.
Ja, gud, ja.
Det känns ju som, alltså, på något sätt känns det som att det är hela journalist, det är bara journalistkåren som sitter.
Ja, men vissa är så jävla bra på att skriva, och man bara verkligen hoppas att de gör det någon annanstans med.
Ja, och några av de här trollningarna är ju, alltså...
Ja, det är genialt.
Alltså det här med PT-högskolan.
Där det bara kommer en hel skock liksom.
Och bara så här fintrollar hela tiden. Och bara
det här,
så
här läkaren
han ska bestämma sig vilken utbildning han ska gå. Och du vet, det är så fint, det är så snyggt gjort ju en del av dem där. Och sen det är kul med de här som inte fattar också. Det är ju också roligt. Men vadå? Det finns inte alls. Så här, bara, så här, förstör inte.
Men har, alltså, det är anonymt såklart. Men ni, och det är ju klart att ni gör det, att ni säger nicknames. Har de hört av sig? Och liksom...
Nej, ingen har hört av sig faktiskt. Oj, oj. Det är lite udda kanske, men jag tror att det ska mycket till, för då outar man ju sitt
Flashback-nick.
Liksom. Så jag tror att det är många, att man inte gör det.
Ja, men jag tänker, om jag hette liksom Liten häst 1-2-3.
Mm. Vilket så, du gör då?
Jag ska faktiskt erkänna, jag har aldrig varit inne på Flashback.
Nej,
det är sant. Men ja, det är
ju okay. Magi.
Men, ja, för att det räcker, för jag lyssnar på Flashback forever. Klart,
men har du aldrig ens hamnat där när du har försökt ta reda på vilken kändis alla pratar om som har varit inblandad i en skandal? Eller?
Det vet du redan om.
Ja, kanske. Nej, det vet jag inte. Men jag har ju sett, om jag googlar någonting, att Flashback finns som ett alternativ. Men jag har faktiskt aldrig använt det på det sättet. Men så, jag säger att jag heter Liten häst 1-2-3. Och så kanske jag hade då Liten häst 1-2-3@gmail.com.
Ja.
Tänker jag. Och bara så här, tack för att ni shoutade. För det har också blivit kändisar av era Flashbackare.
Ja,
som återkommande blir lyfta.
Ja,
så är det ju. Väldigt intressant att de inte har så här, thanks for the shout.
Jo, men liksom andra sidan så är ju några av de här ju liksom raging nazis. Liksom. Alltså hon den här...
Libensram. Hon har inte hört alltså, av sig.
Jag vet inte riktigt. Så här, det är inte kanske det man bara säger, hej, ja det är jag som är skitglad i Hugo Boss-uniformer. Nej. Och
men
älskar...
Men nu drog ju du det här lite extremt. Jag tänker att det finns ju andra också som
fast
får väldigt...
många av de här är ju inte... Jag vet inte, det är inte, skitmånga av de här som kanske... vill sätta sitt namn på det de har skrivit.
Nej, det
för
finns
det är ju...
ju
ganska personligt
ja,
också.
Ja, precis. Så här. Och då hittar man ju helt plötsligt allt de har skrivit. Ja, alltså så här, det kan ju vara till exempel Gubbelisa, så här, men det är väl harmlöst. Du gjorde en gryta som kanske inte var svingo och sen blev alla hetsa dig att du skulle ha fetaost i. Det är kanske inte så farligt. Och jag säger inte att Gubbelisa, för jag tror inte jag har kollat Gubbelisas historik, men det skulle också kunna vara att Gubbelisa har skrivit någon liksom porn request-tråd eller något. Och då är det så här, då ska man ha koll på allt, för inget försvinner ju på Flashback.
Nej. Det bara är där. Mm.
Men du, hur mycket research gör du? Hur mycket tid tar det här?
Alltså det tar ju en hel arbetsdag minst och skriva en del till Flashback Forever för oss alla, tror jag. Mm. Så då börjar man liksom vid 8 på morgonen och så brukar vi spela in på måndagar vid 4. Och sen så på tisdag morgon så börjar jag klippa det. Vi har klippat det själv. Jag tycker det är så jävla härligt att klippa. Mm. Åh, det är så gott att klippa.
De här två. Nej, jag vet, två klippare här inne.
Det är så härligt.
Får du också klipprynkan när du sitter i och de börjar snacka för mycket? Ja. När jag tittar på Anna så här. Då vet hon.
Ja, precis. Ja, men det är så, ja, det är mysigt. Det är mysigt och det är en helt annan del av hjärnan när man använder annars. Mm. Och man har ett råmaterial som är otroligt ändligt. Ja. Mm. Till skillnad från när man skriver eller så kan man ju alltid ändra.
Det kommer ta slut. Liksom.
Mm. Det är så här, det är det här jag har att jobba på. Jag får göra det bästa av det. Jätteskönt. Mm. Och sen så släpps det då. Och så gjorde vi den allra första inspelningen vi gjorde, funkade på det sättet. Så då var det så här, men vi släpper på tisdagar innan 3. För jag bara, innan 3 har jag hunnit klippa klart. Om jag börjar vid 8 på morgonen. Då har jag hunnit mastera det och lägga upp det på våran poddhostingtjänst och skriva ett Facebook-inlägg. Ja, men det hinner jag till 3. Mm. Så nu är det så här, innan 3 fortfarande. Mm. Och så ibland kommer den 12 och ibland kommer den 1. Ja. Aldrig kommit efter 3 hittills.
Nej, klingar till.
Men träffas ni alltid tillsammans? Mm,
det gör vi. Vi sitter på vårt kontor där liksom, vi har gjort en liten studio som inte alls är så här fin. Men vi har bara 3 mickar och ganska schyssta mickar liksom. Men ja, där vi ses i Majorna, jättenära Red Lion. Och sen så går vi ofta dit.
Ja, det händer. Och det, jag tycker det är ganska kul att den inte är så homogen. Liksom.
Ja, men det är faktiskt jävligt gött. Typ. Jag tror att vi visste nog inte riktigt när vi började. Liksom. Vi hade nog ingen jätteplan för det från början. Men sen så blir det ju att man dras åt olika håll. Ja. Typ. Och det är ju alltid svinkul, för Emma börjar ju alltid. Vi börjar alltid all varje inspelning med att säga, ska vi kasta om ordningen? Och så säger alla, nej. Så gör vi det bara i samma ordning som vanligt. Men med Emma sitter man ju alltid så här, jag har ingen jävla aning om vad hon ska säga nu. Hon kommer säga minst 3 grejer som jag måste klippa bort. Mm. Det vet jag. För att hon är helt filterlös. Ja. Och därför älskar vi henne. Mm. Så att man liksom sitter hela tiden på helspänn. Och man kan också så här bli inkastad då. Ja. I att hon börjar på ett skrattigt sätt berätta om typ en dödsolycka. Eller en döende släkting eller något. Och man bara, nej men jag har fått en skratta åt det här. Fy fan Emma. Typ. Man hamnar i så konstiga situationer. Och det är så här ett helt temperament som är i det. Och sen så när Mia kommer in så är jag ju alltid så här, jag vet aldrig riktigt vart det ska gå heller. Typ. För hon sitter verkligen och klurar liksom. Ja. Och hittar helt andra vinklar än vad jag hade gjort. Typ. Så det blir ju att vi verkligen, ja men det är kul att lyssna när vi poddar också. Mm.
Du, hur konstig är du på en skala 1-10? Då vill jag bara säga att vi älskar ordet konstig.
Ja, vad bra. Mm. Jag kan ibland bli irriterad på att jag tycker att jag är lite för okonstig. Att jag typ är lite för tyglad. Att jag liksom kan vara mycket roligare när jag pratar bara med mina kompisar eller sådär. Mm. Men det finns kanske en del saker jag gör är jävligt konstiga. Jag gillar att spela brädspel ju. Och ju, som att folk ska veta det. Jag gillar att spela brädspel. Och jag gillar att måla brädspelsminiatyrer typ.
Vad heter det? Warhammer?
Ja, men typ, jag spelar inte just Warhammer, men den typen av figurer. Och jag är på Warhammer-hyllan, för de har ju bäst färger där och bäst penslar och sånt. Det tycker jag är en jävla topp. En grej att ägna mig åt. Liksom. Så där är jag ju konstig. Det tycker jag är konstigt.
Men vadå brädspelsminiatyrer?
Små figurer. En tuff liten häst kanske. En monsterhäst kan det vara. En demonhäst.
Kanske en Pegasus.
Kanske det. Som man sitter och målar och lägger in lite skugga på. Och sådär. Det tycker jag är en jävla trevlig aktivitet. Och då känner jag mig konstig när jag gör det.
För du blir insnöd. Liksom.
Ja, precis. Jag blir otroligt insnöd på nästan vad som helst. Men mina kompisar tycker att det är asjobbigt, folk som har känt mig länge, för att de vet att min nya insnöning kommer omöjliggöra normal samvaro under typ i bästa fall ett halvår, för att då vill jag bara ägna mig åt det, och jag kommer låta samtalsämnet obemärkt glida in på, om vi tänker för något år sedan eller två, typ ögonskuggor. Mm. Då kommer det liksom bara, helt plötsligt så kommer vi sitta och prata om skillnaden mellan ekorrborst och getborst i sminkpenslar. Och ingen kommer vara intresserad. Mm. Och jag kommer känna att det här är bara det jag vill prata om nu. Eller Pegasus, miniatyren. Ja. Liksom. Det är konstigt.
Det är ändå lite konstigt.
Det är konstigt. Jag snör in hårt.
Det blir konstigt också för att du liksom definierar att nu är jag i den här perioden. Ja. Så låt mig vara.
Jag tror mina kompisar har definierat det. Och särskilt min kompis Kishi är väldigt bra på att uppmärksamma det där. Att så här, nu är du på väg.
Stopp.
Jag vill inte, om vi ska gå ut och äta, att vi ska prata om sminkpenslar. Men jag, då kan jag liksom inte koncentrera mig på samtalet, för att jag är så otroligt fokuserad på att gå hem och måla mina miniatyrer eller vad det nu är liksom.
För att jag skulle också bara vilja prata om saker som jag är inne i, om jag fick välja.
Ja.
Liksom. Då kanske du väljer bara att göra det. Ja. Och vi andra väljer att ha ett socialt liv som fungerar.
Ja, precis.
Så blir det lite olika. Ja. Liksom.
Ja. Och jag som inte kan så mycket om någonting. Jag är bara glad att någon säger någonting. Så ger mig ny info. Liksom.
Jo, precis. Men du är ju svampig så ju.
Ja,
du tar ju åt dig grejer och bara så, aha, du är ju intresserad. Du är ju faktiskt på en av de personer jag känner som är så genuint intresserad av saker. Och kan säga att, nej men du kan ju säga så här, jag fattar ingenting av det här, vad är det?
Mm.
Och då vill du ju veta, vad är det?
Mm.
Jag menar, jag tänkte, när vi pratade med K. Svensson och han snackade om sin jävla versmått han håller på med.
Ja, så jävla oknulligt.
Och du bara så här, det här är ju sjukt oknulligt.
Mm.
Liksom, det här stängs det ju saker. Liksom. men du var ju ändå så här, men vad är det?
Mm.
Alltså du undrar ju.
Men nyfikenhet är ju faktiskt på riktigt den absolut bästa egenskapen som finns, tycker jag.
Mm.
Jag tycker jag tänker inte så ofta på att jag omger mig med nyfikna människor förrän man träffar folk som inte är nyfikna.
Ja, just det.
Och då blir alltid så här, bara, det är som att gå in i en jävla vägg typ, när man ska sitta och diskutera på krogen eller någonting. Mm. Och så folk bara sitter så här, nej men det är inte så. Det är inte så, bara, nej men jag är inte intresserad av det. Nej men jag tycker det är töntigt, nej men jag tycker det är tråkigt. Man bara, men hallå, typ högstadiet är över. Du måste inte positionera dig liksom. Är det inte kul att höra om något som du aldrig har talat om innan?
Ja.
Men du Ina, när man träffar dig så här så känns det ju som att du är liksom samma Ina hela tiden. Nu när jag bara har fått lära känna dig inom din podd Flashback Forever. Är du det eller är det i sitt act? Eller vem
jag
är
har fan privilegiet att vara det. Mm. Det är ju en fråga om kombinationen resurser, lite självförtroende och ålder tror jag också.
Mm.
Där jag känner att om jag behöver förställa mig så vill jag inte vara med.
Mm.
Typ. Och det är ju så jävla lyxigt.
Mm.
Det är otroligt härligt verkligen. Och kunna typ så här, ja men som det här stand-up-gigget igår. När jag såg publiken så tänkte jag så här, de här personerna är typ 20-åriga tjejer med extensions. De kommer kanske inte tycka att mina skämt om att 90-talet var storhetstiden för pattknull. Det kanske inte de kommer liksom komma ihåg hur stort det var med patta på 90-talet. För det är något som fascinerar mig. Hur det gick, vi gick från patta till rövar där runt millennieskiftet. Det är något jag gärna hade forskat vidare i. Och så bara så här, ja men ska man... Nej men det går liksom inte. För då hamnar man i den här sitsen som liksom att man har gjort något för någon annan och så blir det dåligt. Och den kritiken gör ont, tycker jag.
Mm.
Medan kritiken för att så här, men pattknull, fy fan, vad tråkigt eller uttjatat. skulle ingen säga.
Skulle ingen ha sagt det.
Men jag menar, eller vad äckligt eller vad som helst. Det kan man ju ta.
Var inte det så här pattknull med haksprut?
Ja, det är din gamla.
Det är inte min, det var det man sa.
Från dig.
Va? Jag myntade pattknull med haksprut.
Nej, men för mig har du det. Det är kanske det sjukaste jag hört någon säga.
Men du är också 100 år. Du pratar med en normal människa. Titta på dig, Ina. Visst var det väl?
Ja. Det var absolut som sexuell historisk etnolog på fritiden.
Ja.
Så skulle jag absolut säga det. Och jag skulle också gissa utan att veta att det finns någon term för det. Typ sydspanskan eller någonting. Men jag har ingen aning.
apropå pattar då, så hade du och jag lite diskussion nu, för du har ju precis laddat ner TikTok.
Ja.
Som du sa, då var det ju pattar och så var det röv och sen var det ju heroin chic.
Mm.
Var det ju ingenting.
Nej.
Och nu då är vi ju tillbaka på pattarna.
Ja, för fan.
Ja.
Och det är så här, om du går in på TikTok och registrerar dig som en man född 1972, då kan jag säga att då är det pattar som gäller.
Då
är det pattar.
Trekantbikini, string. Allt är lite så här spring break.
Kul. Ja, det är mycket spring break.
90-talet är verkligen tillbaka.
Är fruktansvärt.
Fan, då
tillbaka.
Finns det en chans för mig.
Jag menar, din publik där, de borde ju bara, ha.
Ja.
De kommer förstå dina skämt.
Nu. Det är det, de tror att du skämtar om nutiden.
Mm.
Ja, men det gör
för det är...
Nej, men...
Shit, det där har jag helt missat. TikTok är ju spännande.
Ja.
Gud, vad roligt det var när de läckte de här instruktionerna som de kinesiska moderatorerna har.
Ja.
För vanligtvis på sociala medier så är det algoritmer, men där är det ju verkligen kinesiska studenter som sitter och upvotar och downvotar, och att de hade blivit uppmuntrade och downvota allt som föreställde människor deemed too ugly, too poor or too disabled. Man bara, hur? Och så fanns det också exempel, typ så här, a rural surrounding is okay, typ, ja, but not if it's disciping poor people. Liksom att det måste vara lantligt och rikt. Den kombon kan vi leva med, men lantligt och fattigt vill ingen jävla se.
Nej.
Kul ju.
Ja, men också så här, fan vad Kina det känns.
Ja, det är så det, jävla
man är ju liksom bara, det är ju 100% fattat att det är så det står.
Ja, och det är inga konstigheter alls.
Man undrar ju också hur den anställningsintervjun går till. Är det att de visar upp bilder?
Jag tror det.
Like or no like.
Ja, precis.
Och så bara, och sen blir det svårare och svårare. Alltså när det är liksom en svinrik fast ser fattig ut.
Ja, då vet man inte vad man gör.
Fan gör man då?
När liksom Keanu som får ett psykbryt, är det bra eller dåligt? Ingen vet. Skitsvårt.
Wow.
Förmodligen bra.
Kan du beskriva för oss hur din hjärna fungerar? Går det?
Definitivt är ju nyfikenhet en stor del av det som driver min hjärna i alla fall. Att jag genuint, det här kan fan låta fel, men det är sant. Jag blir genuint glad när jag hör saker som jag inte har hört innan och som inte överensstämmer med mina egna åsikter. Typ. Men jag kan tycka att det är genuint fascinerande att läsa hur en person som är pedofil resonerar eller försvarar sig eller någonting. Mm. Och att typ för en sekund försöka verkligen bara så här, men vad menar du nu? Liksom, okej, du menar så här. Ja, men, någonstans i det, typ, i det lilla mötet där man kan känna, men jag kan fan se saker ur ditt perspektiv. Det tycker jag typ är det roligaste som finns. Mm. Och det kan man ju göra på massa olika sätt. Liksom. Och visst, inom vissa ämnen så är man ju helt så här, nej, men absolut inte. Men
kanske pedofili då?
Kanske pedofili, absolut. men det är ändå så här, liksom, det där är saker som verkligen får igång mig. Typ.
Men är du uppfostrad så?
Ja, jag tror det lite grann. Min mamma är från Indonesien, typ. Och jag tror att när jag var liten så bodde vi ganska länge i Malaysia, i Kuala Lumpur. Och jag tror att om man får liksom bli bjuden på olika kulturer när man är liten, och man vet att det funkar helt olika på olika sätt, då har man med sig en känsla av att det första man skriker är inte onormalt eller konstigt när man ser något som är konstigt. Nej, när man ser en gatuhund för första gången så tänker man kanske inte så här, åh vad hemska de är här som har gatuhundar, utan man kanske tänker så här, men det här är som duvor för oss. Det har nog mina föräldrar varit ganska bra på också, just som individer.
Gud, vilken bra liknelse, måste jag säga.
Verkligen.
Men jag tror att om man får det på något sätt. Jag tror att man kan få det genom att vara typ arbetarklass i ett överklassområde eller överklass i ett arbetarklassområde också. Det måste inte vara olika liksom, kulturer etniskt, men det gör att man har med sig kanske lite mer en känsla av att det första man gör när man ser något man inte fattar är att försöka fatta det innan man har en svinstark åsikt om det. Sen att ha svinstarka åsikter är ju lite i och för sig mitt trademark.
Jag vet inte, men... Jag tänker så här, hur kom det sig att du liksom spårade i skolan?
Men jag har alltid varit så jävla dålig i skolan.
Ja, varför då? Du är ju uppenbarligen en helt intelligent person.
Jag trodde nog att jag var jävligt korkad länge. Uh-huh. Jag var inte så bra på att plugga. Och jag fattade aldrig det här med liksom att veta vad smygehuk låg och med matte. Och så här, det där funkar aldrig för mig. Nej. Jag tyckte bara att det var väldigt, väldigt, alltså bedövande tråkigt liksom. Sen var jag svinlill gammal typ och satt på min kammare och skrev ett specialarbete om Anne Frank. Som ingen människa någonsin har efterfrågat. Eller någon lärare eller någonting liksom. Och verkligen snöade in mig på det typ. Men skolkunskap fattade jag inte. Plus att jag var helt övertygad om att jag var dålig på att plugga. Och sen på gymnasiet, typ, det skulle man ju gå. Men där hade jag ju så här 70% frånvaro. Och liksom, jag var ju kaos, skulle jag säga. Jag var totalt kaos. Från att jag var 13 till att jag var... När fick jag barn? Min ängel som räddade mig från fördärvet. 24.
Oj, tidigt ändå.
Ja, men ganska. Men i alla fall i Stockholm typ. Men,
inte på landet där.
På landet har man 7 barn.
Göteborg i landet.
Ja.
Nej, i jämförelse tror jag. Jag tror det skiljer några år faktiskt. Men ännu på andra delar av Sverige så är ju 24 väldigt vanligt. Men kanske till och med från 12. Så, här, så att det var ändå 12 år av total urballning.
Men vad gjorde du då på de här 70% när du inte var där?
ja, men, typ hängde med folk, bärsa, satt i replokaler, satt och pratade med mina kompisar, typ hade ingen känsla av att gå i skolan överhuvudtaget. Jag fattar inte hur man
men
klarade det.
Men fick du inte mycket skäll?
Nej.
Man fick ju inte det på den tiden.
Nej, man fick inte det på den tiden. Nej, men jag är uppvuxen lite speciellt liksom. Mina föräldrar är lite så här, de är jättehärliga människor på sitt sätt typ. De gör sin grej väldigt mycket. Så det har inte varit liksom någon grej. Och de har ju säkert varit svinoroliga för mig. Men det var i alla fall inget som jag tog in typ. När jag var liksom ute och sprang hela nätterna. Så jag började gå på krogen när jag var alldeles för ung. När jag var typ 13-14 tror jag, så började jag känna så här, vad jag älskar. Och jag hade direkt ett stamställe, inte Red Lion, men ett annat typ. Jag var direkt så här, jag älskar att komma till en krog och typ de vet vad jag vill ha. Det är bara, det är det bästa som finns. Och det var inte så här att jag vill dynga ner mig, det är inte det, utan det är bara så här,
det var bara ett plus.
Det var bara ett plus. Plus att jag alltid på den tiden hade med mig sånt här CD-case med skivor som var brända. Och fick man ofta bestämma musiken.
Var det så här Ina 1, 2, 3?
Ja, precis. Och de olika skivorna så var man så här, fick man spela lite skivor typ. Och jag har alltid tyckt att det var så jävla roligt med typ musik och sånt på ett sätt skolan inte har varit. Och sen läste jag upp mina betyg på folkhögskola av ren flax. Eller första året jag gick också åt helvete liksom. Men andra året var det några lärare som var så jävla bra. Och då fick jag, trots att jag inte hade gymnasiekompetens, gå på något som heter så här samhällsbasår eller något, som egentligen är för folk som har det. Och då, de la upp det som universitetet, så vi hade som delkurser typ. Så det första man fick göra var att bara läsa om medeltiden i 3 veckor. Det passade mig väldigt bra.
Då kunde du nörda in och måla figurer.
Jag bara, yes, det här är svinkul. Och då fick jag jättebra betyg från folkhögskolan och hade självförtroende nog att göra högskoleprovet som också gick jättebra. Då fick jag hybris. Och bara, wow, jag är fan smart. Jag kan plugga. Juristlinjen, där ska jag gå.
Wow.
Dålig idé.
Bra vändning
då. Dålig idé. Ett år, eller 2 år tror jag höll ut. Sen var det nära en school shooting. Alltså, vilka små vider det är som går på den utbildningen, säger jag bara. Jag blev räddad av det och en graviditet. Och då var jag så här, nej men gud, det här går inte. Sökte till journalistikskolan. Och sen,
ganska oknullig stämning, eller?
Otroligt oknullig stämning. Men när det hade knullats på någon av liksom, festerna, eller skivorna, eller vad fan de här lillgamla jävla asen kallade, så var det ju som att på riktigt det var den här stämningen i klassrummet dagen efter. När tjejen kom in för att någon hade knullat med henne. Man bara, ursäkta mig, vad är detta för sjukt? Inledningstalet som rektorn höll på Handelshögskolan i Göteborg innehöll frasen, ni är eliten. Tro mig, de jävla kidsen som satt där behövde inte höra att de var eliten.
Nej,
tröstar här väl. Nu är ju du mamma själv. Liksom, det var, verkar som när du berättar att nej, men du fick ingen skäll och de fattar inte vad du var på natten. Nej. Hej ho, mjau, mjau, mjau. Men, och jag vill också bara säga, jag har sagt mjau, mjau, mjau innan Emma trycker.
Ja, det
är faktiskt sant, Johan.
Jag vet, länge.
Länge.
Jag säga. Jag tror att Emma, det är Emma som har snott
Emma,
det från dig.
Du har snott det här från mig.
Inte tvärtom.
Inte tvärtom. Nu är det sagt. Hur som helst. Är du likadan? Kommer du också ha samma liksom, eller skulle du vilja...
Nej, gud nej. Nej, jag är jättemycket mindre så liksom. Jag är ganska nervös samtidigt som jag brottas med att försöka att inte vara det, för typ, jag tror att barn mår svinbra av att vara oövervakade. Där är jag liksom, jag jobbar med det. Men hon har alltid tagit med henne överallt liksom. När jag fick henne, som sagt, jag var 24 och jobbade i bar typ, hon var ju med där liksom. Hon har alltid varit med överallt så här. Det finns ju mycket regler kring det där, att så här, låt bara den lilla familjen i början och låt inte träffa någon. Och bara, fast det kommer ju vara min unge. Hon kommer inte kunna gå ett steg på Mariaplan utan att känna någon. Det sjukaste var när, för jag och hennes pappa gjorde slut ganska tidigt, men vi är väldigt bra kompisar fortfarande. När han hade varit med henne på Gagnef. Och jag har aldrig varit på Gagnef. Men när hon kom tillbaka då tror jag hon var 2. Och så var vi på Linnégatan och skulle käka glass. Och typ varenda hipster på Linnégatan var så, tjena Vivi! Jag bara, va? Känner alla dig nu? Bara för att du har varit på Gagnef.
Älskar det.
Men det är inte någon sån här motiv. För jag tycker också det. Jag hade ju min beskärda del frånvaro. Även i, alltså framförallt på högstadiet var jag ju hopplös. Alltså så här, riktigt hopplös. Men i och med att det aldrig varit någonting så hände det ju ingenting. Och så gick man vidare. Men jag har ju varit så jävla nazijobbig mot mina ungar. Alltså jag bara, du ska gå i skolan. Alltså jag har ju åkt till min sons skola när han inte har svarat i telefon. Och gått upp och ställt mig utanför hans klassrum. Ah. För att vi har bara så här, när jag har messat honom så här. Om du inte svarar inom 5 minuter så kommer jag komma till skolan och stå utanför det. Ah. Sån har jag blivit.
Ah. Men det där skulle jag också kunna göra. Ja. Men det sjuka är att jag, fan, jag tror inte det hjälper. För jag tror att de ser att du inte gick i skolan. De märker inte, för du har ett bra jobb, liksom, med hela den grejen. Ja. Men någonstans är det så här, vad man jobbar med, vad man gör, vad man sysslar med på kvällarna, typ. Allt sånt lyser ju typ igenom, så de små asen genomskådar igen. Typ.
Ja,
jag står och säger till min dotter att det är svinviktigt att hon går i skolan och att så här, har du pluggat på franska läxan och allting. Och samtidigt vet hon att jag bara poddar och tjänar pengar. Ja, typ.
Det var någon som sa, som jag tyckte var väldigt, väldigt bra, att här, man ska berömma ungarna för insatsen de gör fram till att de lyckas. Inte för att de får ett AI-betyg, utan för att de har jobbat jävligt mycket just för att få ett AI-betyg. Mm. Och det tyckte jag var så här, det tyckte jag var så jävla fint. Tänk på det. Att,
ja, här, nej, men det fanns
finns någon så här nice grej med att uppmuntra försök, alltså att man, att man anstränger sig.
Verkligen.
Jag fick inte också... att man lyckas, för lyckas kan man ju halka in vilket jävla bananskal som helst. Liksom.
Jag fick ju också lära mig nu, för Ines då, hon är ju 7, hon är lite inne, hon börjar skämmas lite.
Mm.
Lite grann, det är inte jättemycket, men jag hör ju vart det här kommer
det
att gå
kommer
till
barka.
Helvete. Alltså, går riktigt till helvete. Jag kommer typ att gå, liksom, gå bakom på Götgatan.
En replängs avstånd. Liksom.
Ja, men då fick jag lära mig att man ska säga så här, men vet du vad, Ines? Jag skäms mycket för mig själv. Så du behöver inte göra det åt mig. Allt är löst. Kan det vara något?
Nej, det kan absolut testa. Vara
ska
något.
Göra det.
Testa.
För då, vad ska hon säga om det? Hon kommer bara säga, okej, fuck it, skäms du då? Så slipper jag göra min jävla grej här borta.
Det är ganska kul.
Det är ganska kul.
Alltså det sjuka är att här, mina barn, antingen som de är så uppfostrade så att de visar inte att de skäms för mig. Det kanske är så. Mm. Det är möjligt. Eller så gör de inte det. Jag vet
men är det inte
riktigt.
Lite med att man skäms för mamma snarare än pappa?
Kanske.
Kanske. Men hur gammal är din dotter?
Hon är ju 11. Hon fyller 12 snart.
Skäms
hon
för dig?
Ja, men jag gör ju också mitt bästa för att hon ska skämmas för mig. Jag tycker ju också att det är ett väldigt, väldigt roligt ret.
Ja,
och typ gå med henne till skolan och så precis när hon ska gå in. Hon vill ju inte att jag ska följa henne till skolan, men så gör jag det ändå. För att mitt kontor ligger ändå åt det hållet. Och så precis när hon ska gå in så bara tar jag tag i henne och bara...
Det är ändå ett snällt rätt.
Ja, men man gör ju ändå lite sånt. Nej, det är ju inte som att jag typ kommer ut naken när man har såna vänner. Jag har ju ändå någon slags nivå på det.
Det är ändå kul.
Men det är roligt att skämma ut dem små.
Ja, det är kul ändå. Det gillar man ju väldigt mycket. Det är väldigt, väldigt roligt. Det är också kul. Alltså, jag tänkte på det. Ni hade ju något avsnitt om det när ni läste upp om så här, folk som skämde ut sina partner.
Ja, det är så roligt.
Det är ju så roligt. Så att jag, då skrattade jag så mycket så att jag var tvungen att gå ur rummet. Du vet vad så.
Jag minns det. Du hörde av dig och bara lyssna på det här.
Ja, men lyssna på det här. Ja, men du vet så här, när det var någon som hade skrikit så här, analsex. Vi kände ju inte ens varandra utanför en uteservering. Alltså det kan jag drömma om att jag ska få till någon gång.
Ja, men det är så här, ju
alltså,
så.
Det är så roligt.
Ja, det är så roligt. Det är så jävla kul faktiskt.
Men hur länge bodde du i Malaysia? Eller Kuala Lumpur?
2 år typ.
Ja, okay.
Bodde vi utanför Kuala Lumpur.
Men hur gammal var du då?
9, 8 och 10 tror jag.
Bra kontrast med Göteborg då.
Ja, jättebra kontrast. Fy fan, nej, men det var ju råmäktigt typ. Ja. Det var ju verkligen så här. Ja. Det var ju inte kul att åka dit, för då ville man såklart vara kvar med sina kompisar.
Ja,
men det var fan hopplöst att komma hem när man har sett världen. Liksom. Och så ska man tillbaks till typ ett land där den största underhållningen är att titta på en pizzagubbe som slänger med en deg. Typ. Och som har gått runt på nattmarknader i Kuala Lumpur typ själv också.
Ja, just det. Såklart. För det är ju rimligt.
Ja, det är rimligt. När man är 11. Och bara så här, du vet... Ja, sett så jävla mycket grejer. Så att det var en riktig jävla kalldusch att komma hem.
Ja, för att tänka med det. Men hur har du varit tillbaka?
Min mamma bor i Indonesien. Ja, det är ju inte Malaysia, men hon bor där.
Nej.
Och jag försöker åka dit så ofta det går. Mm. Men typ en gång. Det går inte riktigt varje år. Mm. Men ambitionen är det.
Alltså, jag gillar de här konstiga... enorma jävla megastäderna som man liksom inte fattar hur fan det funkar.
Nej, men det är så, alltså, det är så jävla stort och konstigt liksom. Också, typ Malaysia och Singapore är ju någon slags här, jag vet inte om man kan kalla det multikulturellt eller om man ska kalla det parallellkulturellt typ, men att det är så här Jag menar, när vi, det första jag märkte tror jag när vi flyttade till Malaysia var ju på tunnelbanan där, hur skyltarna är på 5 olika språk.
Just det.
Det är inga konstigheter. Folk pratar ju mandarin, folk pratar hindi, folk pratar engelska. Wow. 4 språk. Och folk pratar malaj.
Svenska va?
Ja, precis. Svenska. Bara när jag kom så bara lägger vi till en våning till. Nej, men att det var så här, så här kan man också göra. Typ, och att det överallt går att få svinbra sydindisk mat, svinbra nyonya då, det inhemska malaysiska köket. Olika kinesiska regioner, typ att det inte är någon som känner så här, aha, fast på vårat indiska ställe så måste vi faktiskt också ha kinesisk mat. Bara, nej.
Nej, det behöver ni inte. Typ, och inte kebab och kinesiskt.
Nej, nej. Liksom, och vi hängde med en familj där pappan Vincent var, precis som alla är i Sydostasien, sjukt matinsnöd. Mm. Och då gick vi ut och åt varje kväll och vi gick och åt på olika restauranger för att äta en specifik grej på varje restaurang. Ah, cool. Och det är något som jag verkligen så här har med mig, typ. Jag har till och med utvecklat en del i GP som heter rätten. Mm. Som är att jag pratar med en kock på en restaurang om en specifik rätt på deras restaurang. Mm. Och bara så här, var kommer bakgrunden ifrån? Hur gjorde du när du provlagade? Och varför tycker du att den här är så jävla bra? Liksom. Mm. Men om vi börjar prata om mat, då kommer vi aldrig.
Om man säger så här, vad behöver du för människor runt dig för att faktiskt prestera som bäst? Du har ju nu nämnt Storfitte Kajsa, jag tänker att hon är viktig för dig.
Nej, men hon är viktig för mig. Och min kompis Kishi. Mm. Och min kille Jakob.
Och... Vad är det de ger dig? Vad är det som gör att du...
Ja, men de känner mig. Ja. Jag tror att de inte alltså de ger mig massa olika grejer, men framförallt så känner de mig sen lång, lång tid tillbaka och vet hur jag funkar. Och det är liksom så jävla viktigt, tycker jag, att ha människor runt sig som, jag förstår faktiskt inte alla som flyttar till Stockholm. Det är inte bara liksom en så här Göteborg-grej.
Jag förstår det.
Men det kan finnas så jävla många anledningar att man inte vill vara kvar där man är uppvuxen. Typ, och så där. Det kan jag verkligen fatta. Men det, man får så otroligt mycket av att ha folk runt sig som har känt den i alla fall 15 år. Mm. Typ som så här, ah, men du har ju alltid varit sån här. Eller fan vad kul att du gör det här. Kommer du ihåg när du inte hade gymnasiebetyg eller typ vad det nu är för någonting? Att det finns de människorna runt den. Och det behöver jag jättemycket.
Men säger de, är det för att de säger så här sanningar?
Ja. Att de säger sanningar och att de inte är så jävla fokuserade på att jag ska prestera. Typ. Jag tänker att människor man har lärt känna på senare tid har kanske man lärt känna för att man har presterat. Mm. Typ, när jag träffar min kille så jobbar jag i bar. Det känns bra. Mm. Att han gillar mig när jag jobbar i bar.
Just det.
Men du har ju också en jävla personlighet, måste jag ändå säga.
Nej, men
jag
tror
att du kan bara stå på gatan. Alltså, ja. Jag menar inte att gå på gatan.
Nej.
Men det kan jag också med de här pattarna.
Det kan du.
Sydspansk.
Ja, det är är det dyrare då?
Det tror jag absolut.
Fråga Paolo.
Han vet. Det kan vi göra. Jag ska ringa honom klockan 19. Paolo Hour. Man frågar honom om det.
Hur det går. Men du, vad tror du om det här med att man är bättre konstnär när man är olycklig? Du känns ju inte så olycklig.
Nej, men jag är så jävla lycklig.
Ja, fan vad skönt.
Jag slås härligt av det ofta. Men problemet med det är att jag vet att det hela tiden kan försvinna. Lite så. Att jag tänker ändå ofta på vad jag ska göra när Jakob dör. Eller om det skulle hända någonting med min
tror
dotter
Vivi. Tror du att
Vivi.
Det ligger i faggorna eller? Har du planerat något som vi inte vet om?
Hur ska du dö?
Jag tror jättelite på det där. Mm. Jag tror att man måste ha erfarenheter för att kunna skapa någonting kreativt överhuvudtaget. Typ. Och de erfarenheterna kan man få när man är 3 år gammal. Det handlar inte om det, men man måste ha varit med om jobbiga prylar. Men jag tror att det är ganska omöjligt när man mår svindåligt och vara riktigt kreativ. Det är inte i dem, eller för vissa funkar det säkert. För mig funkar det inte. Då hatar jag ju bara mig själv när man mår dåligt.
Ja. Men det är inte då som folk säger att de skriver sina stora livsromaner eller gör de här stora skulpturerna eller målar någon jävla tavla Van Gogh-style innan de skär av sig örat eller efter kanske till
Jo, men så kan det säkert vara. Ja. Men då tror jag att det handlar om att man lever så himla långt före sin tid. Typ att man så här, gör grejer som samtiden inte ens fattar. Typ. Och sen senare kan någon vända på en sten och bara shit, det här var ju sjukt bra. Så här, det är jag inte så intresserad av. Man vill ju hellre så här, bara göra något som ändå flyger.
Man vill ju ha likesen nu. Så att
exakt.
Inte sen.
Datorn ska in.
Datorn ska in. Ja, jag menar så.
Vadå, jag hatar mig själv. Vem blir det då? Sänger du in dig några dagar?
Ja, då gör jag ingenting överhuvudtaget.
Så är det filt i soffan, något offer? Eller?
Ja, nej, men det är total passivitet, typ grönsaksläge. Ja. Liksom. Det är verkligen så, andas är en ansträngning. Typ. Jag kan gå och vara kissnödig en halv dag. Ja. Och så här, okej, jag gör det väl nu då. Alltså helt utslaget.
Bara för att ni tjatar.
Typ. Men då kommer ju någon av de här personerna man har känt i 15 år eller mer och märker det. Typ om man inte är jättebra på att be om hjälp, vilket jag absolut inte är. Och då kan någon av de personerna komma och vara så här, nu vet jag att du inte varit ute på 3 dagar. Nu tar vi en promenad. Och så säger man nej. Och så säger de jo. Mm. Och man bara, okej, shishi. Vi gör det. Och så gör man det och så tar man ett steg framför det andra och så... Ja, så lättare liksom.
Men har du stora slag sådär?
Nej, liksom? inte så ofta. Nej. Utan i alla fall inte just nu. Eller de senaste åren har det varit jävligt lugnt liksom. Men om jag känner mig inträngd i olika projekt som jag inte känner att jag kan leva upp till. Då hamnar jag i den sitsen.
Du är inte så att du har en diagnos?
Nej, det har jag inte. Nej.
Vill du ha en? Jag
har en gång fått diagnosen. Lyssna på den här diagnosen. Borderline. Jag bara, vad betyder det?
En låt, det låter som en låt.
Spela borderline.
Kom igen, spela borderline.
Men så här, du är inte borderline, men du är borderline och blir borderline. Jag bara, nej, men det här förstår jag inte överhuvudtaget. Typ. Nej, men jag har absolut inte det. Jag kan alltid.
Men det liksom... var en riktig legitimerad person som sa, du har borderline.
Ja.
Den borde bli av med sin legitimation,
Bli av.
Jag är också sämst på att hantera, för att jag har haft, typ, för att jag var så stökig när jag var yngre, så jag har haft en del kontakt med liksom, kuratorer och sånt där. Inte aldrig självvalt, utan man får det.
Påtvingad.
Och jag blir alltid så... det enda jag går in i, eller gick in i, jag vet inte hur det skulle vara nu, är att jag vill att de ska känna att de gör ett bra jobb.
Just det.
Särskilt om de är inkompetenta.
Wow.
Så då blir det att man sitter och så, oj, nej, men den här personlighetsförändringen hade jag inte väntat mig, Margareta. Jag mår så bra efter bara våra 3 sessioner ihop. Så jag har liksom lärt mig ett sätt att få, som är helt sjukt, och det här är 100% sant. 2 gånger har jag blivit filmad för att kuratorer har varit så imponerade av min process att de har velat visa det för någon på typ sin institution. Liksom. Så att säga, jag hamnade i något sånt totalt ljugläge där. Typ. Jag har alltså suttit och fått akupunktur i öronen och sagt, det här hjälper verkligen. Jag mår så bra nu. Tack, Margareta.
Det är liksom självbedrägeri deluxe också.
Ja, precis. Det var nog Shishi som sa att ljuga för sin terapeut, det är som att fejka orgasm när man onanerar.
Ja.
Och det är ju sant.
Men du, får jag fråga, du och Emma är ju gamla radioprofiler. Var kom Mia ifrån? Hon bara gled in.
Mia är ju bara en gammal kompis.
Ja.
Hon
är ju briljant.
Jag vet, hon är så jävla härlig. Ja. Och jag trodde faktiskt inte att hon skulle säga ja. När det blev skarpt läge. När vi var så här, bara, okej, men vet du vad? Nu kör vi. Vi kör Flashback. Vi spelar in, när kan du? Vill du? Då trodde jag faktiskt att hon skulle säga att nej, men det här känns inte bra. Hon tvekade nog ganska mycket. Okay. Men jag sa ju också så här, jag bara, alltså, det kommer ju liksom inte vara så många som lyssnar.
Där hade du fel, kan man säga.
Hade hon vetat liksom,
kanske hon
så kanske hon hade sagt
nej. Men hon är en lite mer inte så extrovert person, kanske?
Nej, hon är inte extrovert. Nej. Utan hon är mer... Hon är till och med så introvert att när vi är på Red Lion och folk kommer fram till mig, inte om det bara jag är hon, men om vi är många och jag sitter bredvid Mia, vilket hände för inte så länge sedan, så kommer folk fram till mig och säger att de gillar podden jättemycket utan ens märka att hon är där.
Ja, just det.
Nej, och det passar henne väldigt bra.
Ja, det passar henne bra. Men det är kul. Det är kul. Så hon är också så här, det är också kul att hon ska vara anonym men ändå har en bild på sig själv
på
omslaget. Det är roligt.
Ja. Men det hon sa från början, anledningen att hon ville vara anonym var ju för att hon inte ville att arbetsgivare skulle kunna googla på hennes namn när hon sökte, om hon skulle söka något nytt jobb. Så skulle de inte kunna skriva in hennes namn och då få upp att hon var med och gjorde podden.
Nu kanske det hade varit bra, kan man tänka.
Nu vet ju också alla på hennes arbetsplats och hennes chef och alla lyssnar ju på podden. Ja, precis, så de vet. ju det.
Men ni tre är ju sådana trio. Finns det några andra planer? För Flashback kommer ju finnas förhoppningsvis forever. Men finns det några andra?
Ja, alltså vi vill ju göra massa grejer inom Flashback Forever-grejen typ. Vi har pratat om på vilket sätt man skulle kunna göra en show som alla känner sig bekväma med. Snarare en livepod, för livepod blir aldrig bra. Men nu i december så kommer vi ju göra en julkalender med 24 stycken korta avsnitt som kommer en dag i december var, där vi kommer inte bara vara vi tre, utan vi kommer prata med en massa olika människor som på olika sätt är inblandade i den stora tråden om böglyftet. Där då Storfittekajsa gör en fysisk julkalender som man kommer kunna köpa från den 15 september med lucköppning varje dag. Så att man får 24 stycken små korta poddavsnitt där vi kommer prata med konstvetare om bildens komposition. Vi kommer prata med olika människor som är involverade på olika sätt i böglyftet och sådär.
Så att, men jag kommer alltså kunna köpa den här kalendern.
Du kommer kunna
köpa
den. Den finns att köpa nu.
Men kommer den liksom vara rumsren barnvänlig, eller kan jag liksom sätta den lite fint i köket?
Ja, precis. Storfittekajsa har jobbat lite med, jag tror det som det blev till slut var att det kommer vara tomteluvor på penisen. Så att är det någonting kommer det vara.
Bra. Gud, jag bara tänker att det är kul för Billen då, alltså mitt nyaste barn som är bara i tre, att hans första julkalender kommer vara den här. Det är ändå kul. Kul för honom.
Alltså det kommer bygga honom för livet. Ja. Han kommer aldrig vara så utbildad som han kommer vara efter det här. Uff.
Det är också väldigt roligt att vi har fått stöd för det här från Västra Götalandsregionen. Så shout out.
Åh gud, vad man älskar att man kan få stöd för det.
Ja, det är
det
härligt.
Är fantastiskt. Men det är fan fantastiskt. Ja, på riktigt. Jag blir på riktigt varm hjärtat av att det går.
Det är väldigt roligt.
Saker Anna och Johan anser att smarta och kreativa människor gör.
Då kör vi. Du blir stressad av att stå i kön på 7-Eleven.
Nej.
Du älskar någon form av svennebanankultur fast det egentligen inte är fint nog.
Ja.
Du skrattar åt dina egna skämt.
Ja.
Du glömmer saker på konstiga platser.
Nej.
Du älskar att du älskar konst.
Nej. Jag vill. Förlåt.
Du vill. Du är rädd för döden.
Inte min.
Ibland har du hörlurar utan ljud för att kunna tjuvlyssna på omvärlden.
Ja.
Det är viktigt för dig att framstå som ödmjuk.
Ja.
Du snor eller influeras av andras bra idéer.
Ja.
Du avsätter tid för ensamhet.
Ja.
Du glömmer ofta bort tiden.
Nej.
Du har beställt in 2 glas vin eller öl, även om du själv, bara för att hålla upp en illusion.
Nej.
Du fattar när du har misslyckats totalt.
Ja.
Du har bra självförtroende.
Ja.
Du förlåter dig själv.
Ja. Att Ina inte skulle vara smart eller kreativ.
Ja,
det finns ju ingen, då får man för fan lägga ner.
Ja, då får man lägga ner.
Men det jag tyckte var spännande här, att du inte blir stressad av att stå på i kö i 7-Eleven, det är ju för att du inte bor i Stockholm.
Så
den kan vi
det är klart.
Nej, men däremot att du älskar någon form av svennebanankultur som inte... Vad är det för någon? Vad är det du går igång?
Väldigt mycket. Alltså jag gillar, precis innan jag var här så var jag med som en sån här... Talking Head i en musikdokumentär som kommer i höst om Alf Robertsson.
Det vet inte vem det är.
Som är en göteborgsk dansbandsmusiker skulle kanske någon säga, countrymusiker skulle jag säga.
Otroligt Kalle Lind-kompatibel.
Väldigt Kalle Lind-kompatibel.
Men är det här inte... Svennebanan verkligen?
Nej, det kanske det
inte. Riktigt, alltså.
Nej, det var Svennebanan för kanske 40 år sedan.
Ja. Så då är det inte det längre.
Nej, okej. Okay. Titta på mig med så här hundögon båda två. Så här, nu måste vi hjälpa henne.
Ja, måste hjälpa henne.
Nej, men det kanske är sant. Nej, när du sa det. Okej, okay, men Svennebanan. Säg vad Svennebanan-kultur är.
Kanske Melodifestivalen.
Ja, nej, det gillar jag inte. Nej,
nej, men vadå? Att man kanske så här drar igång liksom en E-Type-låt.
Nej. Du, jag tror inte du gillar svennebanan.
Nej, jag gör nog inte
jag
det.
Tror fan inte det.
Jag tycker att jag är folklig för att jag gillar dansband, gammalt 70-tals dansband.
Ja, men det är inte
svennebanan.
Om du ska vara svennebanan, då måste du gilla 2020 dansband.
Ja.
Nej, svaret är nej.
Ja, då är fan svaret jag. Nej, då
jag reviderar det.
Vi får se.
Ja, vi får se.
Ina älskar E-Type.
Men Skam då? Skam, tv-serien Skam.
Ja, men
Game of Thrones.
Ja, Game of Thrones är ju lite svennigt i och för sig.
Fy fan för er två just nu. Förlåt.
Försöker vara nere med folket. Ja, det går så där.
Är du inte rädd för din egen död men från annans? Är det Jakobs död då?
Ja, Jakobs och mitt barns död framförallt.
Ja, men vad fan. Ja. Ens barns död är man väl livrädd för?
Ja, ja, såklart. Men jag tänker väldigt mycket på hur mitt liv kommer att bli när det händer.
Just det.
Mycket
just
på den nivån. Inte att jag ligger hemma och paralyserad av det. Men jag tänker ju ändå på det ofta.
Nej men Johan, det är för första gången...
För att jag hela tiden, för att jag går runt i en känsla som är en otrolig känsla av att livet är lite för bra.
Just det. Den jag är ju... Jag förstår precis vad du menar.
Nej, men vad är det här?
Ja, vad
men
vad är händer? Det här?
Jag kommer hit. Ja. Ni skickar hit mig. Mm. Jag har gått till en annan adress. Jag kommer hit i en taxi. Jag behöver inte gå.
Nej,
här finns det öl och nötter. Ni frågar mig frågor om mig. Och lyssna på dem. Det är ju inte rimligt.
Du har ju suttit här och berättat att du har det lite för bra. Men om vi tar bort det då... Så att, du kan inte svara nu att jag ska bli, ha det sämre, får du inte svara.
Nej.
Vad skulle du vilja bli bättre på då?
Fokusera. Fokusera på det jag tycker är viktigt. Mm. Och inte lägga tid på saker som andra tycker är viktigt. Typ.
Ja, men det är bra. Det är ju jättebra.
Svårt också.
Såklart. Skitsvårt.
Och lite mörk.
Jag vet, men jag tror också att man som kvinna får det lite automagiskt när man blir äldre.
Så det är automagiskt?
Ja, att sådana gammeltanter bara står och fiser i kön och skiter i allt liksom för att man också under så jävla lång tid har gått i den här geisha-skolan. Typ.
Är det det här som är nya vågens feminism? Jag undrar. Om det är det här som är det? Om man fiser i kön?
Man fiser i kön, man skiter i liksom. Ja. Men lite så.
Men kan inte jag få fråga det? För att det tyckte jag var väldigt intressant att det var inte Greta Thurfjell utan det var någon annan.
Lisa Magnusson.
Just det, Lisa Magnusson som i DN gick ut och fan vad hon drog på.
Ja, ja det och... är... Jag kanske läste slarvigt. Ja. Det är mycket, mycket möjligt. Ja. För att det är ingen kritik mot Lisa Magnusson.
Nej, nej, nej.
Men jag förstod verkligen inte på vilket sätt vi skulle ha någonting med feminism att göra.
Nej.
Jag menar, det är så tydligt vad som... Vad Emma har gjort med statement. Mm. Hon bara sa, okej, fylle twittrade, fan vad det tafsas på festivaler, era jävla as, nu har vi en festival för bara tjejer. Och sen gör hon det.
Mm.
Tydlig feminism.
Mm.
Att sitta och läsa vad oftast män har skrivit på Flashback, det är väl inte feminism liksom. Och det är väl, det var någon som skrev, jag vet inte om det var på Twitter eller någonstans där artikeln kommenterades, där det var någon som skrev att det hade varit typ feministisk skate kväll på något skatecenter eller någon ramp eller någonting. Och så var det så här, men vad var det som var feministiskt med det? Att det var tjejer.
Att det var tjejer
bara, han var så här, nej men det är för sjukt. Det kan inte räcka med att vara tjej och göra något, så blir det feminism.
Nej, det kan inte.
Ja, det är väl att man gillar någonting, vilket man ju blir glad att folk gör när de lyssnar på podden. Och så vill man liksom hitta en relevans för den som inte bara är att det är kul. Nej, men precis. Nej. Och då vill man också säga, fast det gör också detta, ni gör just också detta. Och jag kan säga att visst, det finns en liten liksom, Mia är direkt på om det blir typ så här landsbygdsfrakt. Typ. Hon är där direkt och bara så här, det där är liksom så jävla innerstadsperspektiv. Typ. Och det är kul och det kan vi prata om. Det gör ju inte att jag inte kommer uttala mig lika slängande eller så nästa gång. Men jag tror att är det någonting vi har tänkt på som skulle vara mer än bara kul, så är det ju bara allmän empati med folk vi pratar om. Om det nu är något värde. Men feminism är det ju inte i alla fall.
Nej. Ja, nu kör vi.
Ja, då är det så innan. Nu ska du få tipsa. Sharing is caring, som vi brukar säga. Tre personer du tycker man ska lyssna på.
Det första är då folk man har känt länge. Det var vi inne på lite tidigare i podden. Bra. Det tycker jag är jätteviktigt. Det andra är att jag tycker att man ska lyssna på Ira Glass, som har podden This American Life bland annat. Både att man kan lyssna på hans podd, men om man har kreativ ångest ska man absolut kolla på hans föreläsning som heter The Gap på YouTube. Den är en tröst och ett balsam för själen när man jobbar med kreativa grejer och känner sig otillräcklig.
Vilket jävla tips.
Nu jävlar.
Och den är inte efterbliven, vilket väldigt många sådana här föreläsningar är.
Det är inte ett TED-talk.
Nej, det är inte ett jävla TED-talk, utan det är verkligen så här, varför mår jag så dåligt när jag ska skapa? Han förklarar det på ett jävligt bra sätt. Och sen tycker jag man ska lyssna på Bruce Springsteen. För att han är Gud. Och han är otrolig på att fånga problem som man typ tycker är så normala att man inte ens tänker på dem, men som alla har.
Säger du bara det för att jag älskar Göteborg?
Ja, men alltså, Bruce Springsteen är väl den mest Göteborgskompatibla personen som finns.
Jag vill verkligen höra det. Säger du bara det? För att jag älskar Göteborg?
Nej, det gör jag inte. För mig hade han inte behövt älska Göteborg. Nej. Jag tycker att hans texter är otroliga. Jag tycker att hans musik är otrolig. Och jag tycker att det är otroligt att han har ägnat hela sitt artisteri åt att skildra skillnaden mellan den amerikanska drömmen och den amerikanska verkligheten på ett sätt som är underbart.
För att
baby, we were born to run.
Det var vi. Det var vi.
Johan, take it away. Vill du köra?
Då ska vi tre saker som man inte får missa i livet.
Kallbad. Man ska basta varmt och bada när det är januari i havet. Mm. Det gör otroligt mycket. Mm. Jag skulle vilja påstå, utan att säga att jag har erfarenhet, att man skulle kunna tända av från ecstasy. Och i stunden man är i 4-gradigt vatten inte känna av det.
Mm. Ja, just det.
Skulle jag vilja påstå.
Aha, ja, ja.
Sen ska man testa att vara i en sydostasiatisk storstad på kvällen och äta durian. Det är det bästa jag vet. Många hatar det. Det är en illaluktande frukt som innehåller alla smaker samtidigt.
Men alltså, är det äckligt?
Många tycker det.
Men du...
Jag älskar det. Mm. Det är den godaste smaken jag vet. Ibland googlar jag bilder på durian för att påminna mig.
Men går det att få tag i Sverige?
Nej, det gör det inte. Och det måste vara en bra durian. Aha, så att, och man kan bli lurad. Så att man får ha med sig någon.
Som kan.
Ja, mm. Så det ska man absolut testa. Mm. Och djur. Man ska inte missa djur. Alltså man ska unna sig ett jävla djur. Mm. Liksom. Eller två. Mm. Eller tre. Det finns inget vackrare än människor och deras djur, brukar Hanna Hellqvist säga. Mm. Och det har hon helt rätt i. Så det tycker jag man ska passa på att testa.
Tre böcker man ska läsa.
Ja, då tycker jag att man ska läsa Smålands mörker av Henrik Bromander. Eller egentligen vad som helst av Henrik Bromander. Jag tycker att hans böcker ger mig samma känsla som jag får när jag är på Flashback. Det vill säga en stark empati för människor som jag absolut inte begriper. Och som i samhällets ögon är förkastliga. Kanske för att de är förkastliga. De kan vara våldtäktsmän, de kan vara fascister. De kan vara elallergiker i hans senaste bok. Men han utgår alltid från ett försöka förstå perspektiv och en empati som är jävligt härlig. Mm. Smålands mörker är en serieroman som han har gjort som jag tycker är helt fantastisk. Så den tycker jag man kan läsa.
Kul.
Sen så tyckte jag att Agat som jag läste i somras var otrolig. Mm. Som handlar om en äldre sydafrikansk vit kvinna som tar sig an ett liksom mörkhyat sydafrikanskt barn. Och deras relation skildras på ett sätt som gör att man fattar delar av rasism som jag inte har fattat tidigare, typ så här välvillig rasism och så här, fast väldigt, väldigt bra. Den kan man verkligen läsa. Och sen så är jag lite dubbel, för jag tycker att alla ska läsa, alla som har barn ska läsa en artikel i The Atlantic, det är ingen bok då, som heter The Overprotected Kid. Och som handlar om hur stor area barn har haft att röra sig på de senaste generationerna och hur mycket deras miljö har krympt. Att våra farföräldrar fick gå och fiska själva när de var 8 år. Just. Då kunde de få gå en mil. Mm. Medan våra föräldrar kanske fick gå 3 kilometer. Och medan vi kanske fick gå 1 kilometer. Och den stora, största förändringen har skett i våra barn. Just där vi ofta inte låter dem lämna hemmet när de är 8. Vad det gör med våra barn och hur de använder typ digitala hjälpmedel och hur mycket de är på internet och så. Hur det är väldigt, väldigt spännande.
Upplåst artikel.
Upplåst artikel som man också kan läsa om man känner att man har så här skärmångest. För den... Den är otrolig, The Overprotected Kid. Jag hade tänkt att säga något om Hemingway först, för jag har hans boktitel tatuerad på armen. Han har betytt mycket för mig. Men det får vi ta en...
Du får ta en till.
Där kan man ju se hur mycket man kan ta bort och ändå behålla det viktigaste i böcker. Och då tycker jag kanske man ska läsa Och solen har sin gång eller Den gamla havet. Någon av de två som inte slutar lyckligt på pappret, men som pratar mycket om liksom moraliska segrar och sånt på ett sätt som jag älskar.
Okay. Tre filmer eller serier man ska se?
Mm. Jag vet inte om det går att se Klippans karaokekupp längre. Har ni sett den?
Nej.
Mm. Det handlar alltså om en karaokekupp i Klippan. SVT producerat. Mm. Fantastisk. Ni kan ju tänka er vilka människor som brinner för karaoke på Klippan. Det är män med vargtröjor. Ja, det är någon med någon diagnos. Det är liksom alla möjliga typer av människor. Mm. Det är klippt så otroligt kärleksfullt av en klippare som heter Johan von Brömsen. Det är inte bara hans förtjänst såklart, utan hela grejen är gjord så att man absolut sitter och tycker att det är lustigt att någon har en vargtröja på sig. Men klippningen gör att man har empati med de här människorna. Mm. Och den är fantastisk. Den ska man se. Fint, ja. Och om inte SVT har den uppe så ska vi fan starta folkstorm. Fleabag. Som är en tv-serie som ligger på Amazon Prime. Var väl sist jag såg någonting och bara så här, jag fattar inte hur folk kan göra så här bra saker. Det här är så otroligt bra. Otroligt jävla rolig. Absolut inte feminism. Den kan säkert klassas som det för att det handlar om en kvinna och hennes problem. Ja, och hon knullar och det antar jag är feminism. Ja. Men fan vad bra den är. Kul. Briljant. Och sen tycker jag att om man inte har gjort det, jag gjorde bara det förra året för att min dotter propsade på det. Att man ska googla upp så här, ordningen man ska se Avengers-filmerna i. Om man inte har sett Avengers-filmerna så är det typ så 16 filmer eller någonting. Mm. Så ser man alla dem i ordning. Fy fan vad mysigt.
Mm. Aha,
vad härligt jag hade
fan,
det.
Vad trevligt det är. Det är tre låtar som har betytt något för dig.
Ja, då har jag först en visa som heter Han hade seglat för om masten. Som jag har lyssnat jättemycket på när jag växte upp. Som min pappa brukade spela för mig när jag var liten. Det är en väldigt nostalgisk visa. Den handlar liksom... vet du vad det är för låt?
Ja, det blir inte mer Göteborg, känner jag.
Nej,
det blir
det
inte.
Det är ganska Göteborg. Ja, ja. Men det är också så här nostalgi... Det satte nog tonen för att jag blev så nostalgisk. Mm. Så att det är en visa som handlar om en sjöman som seglar runt jorden. Och så tycker han inte att han saknar Sverige överhuvudtaget. Nej. Och sen plötsligt ser han en svensk flagga på ett skepp någonstans i Singapore. Typ. Och så börjar han gråta. Och jag bara älskar att lyssna på den. Ja. Jag tyckte det var så härligt.
Men vem sjunger?
Fred Åkerström har gjort en version av den som jag tycker att man ska lyssna på. Om man är nostalgiskt lagd. Mm. Men min pappa brukar alltid berätta i slutet när jag då grät i slutet av låten, vilket jag alltid gjorde. Att ja, men han kanske gick på den där båten och han kanske åkte med hem till Sverige. Ja, och sen berättade min pappa nu i vuxen ålder att det sa även hans pappa till honom. Mm. Så det har jag även fört vidare till mitt barn då, att jag har tvingat henne att lyssna på den här låten. En annan låt jag tycker att man ska lyssna på är givetvis Bruce Springsteen. Mm. Och det är en live-inspelning av låten Jersey Girl, som är en Tom Waits-låt från början. Mm. Men där Bruce har lagt in en liten vers. Som är fantastisk. Och man ska lyssna på låten och på publikjublet. För då hör man när han sjunger om sin date som är liksom en single mom i Jersey som han åker och hämtar när hon är svintrött efter att ha jobbat hela dagen. Och han bara så här, men kom igen, ta på dig lite smink så kör vi. Vi lämnar din kid hemma hos din morsa. Vi går ner och dansar ikväll. Mm. Det vrålet som kommer från de kvinnorna i publiken när han spelar den i Jersey, det är typ vrålet av människor som blir sedda, som inte brukar bli sedda. Och det, jag börjar gråta bara jag tänker på det.
Fan, nu
det är så jävla
jag.
Fint. Ja, den ska man lyssna på. Tonight I wanna take that ride cross the river the Jersey side. Take my baby to the carnival and I'll take her on all. Och sen har låten Nattvandrare, smal, med en göteborgsk trubadur som heter Dan Berglund, betyder mycket för mig.
Du är kul, Ina, måste jag säga.
Ja,
du är kul.
Jag älskar Dan Berglund. Han, alltså, jag vet att ni har bråttom, men jag kan inte skynda igenom Dan Berglund.
Nej, kör.
Men som 18-åring så fick liksom det kommunistiska partiet i Göteborg höra talas om en vissångare som var så här ung och så jävla bra och som spelade socialrealistiska visor och de var så här, åh, han ska med in i KPMLRs stall. Och han gjorde några förvisso fina låtar om liksom en sån solid kommunistisk grund som man typ blev skjuten i Göteborg om man inte hade på 70-talet. Mm. Och sen försökte han liksom slå sig fri från det, och det gick aldrig riktigt. Så här, för då hamnade han i en situation där antingen vänstern tyckte att han hade sålt sig om man inte gjorde vänsterlåtar. Mm. Och folk som inte var vänster var inte intresserade av en gammal vänstertrubadur. Mm, på 80-talet gjorde han en skiva som heter Vildmarken, som är fantastisk, som mest är, ja, det är inte vänsterlåtar liksom. Fick otroligt ljumt mottagande. Jag tror att det enda framträdandet han gjorde publikt så var liksom ett Kurt Olsson-program, vilket är deppigt. Och det var med just den här låten Nattvandrare. Mm. När jag hörde den första gången, då var jag i slutet av en relation, det var väldigt tydligt att det var i slutet. Hörde låten, tänkte, nästa gång jag blir ihop med någon, då ska det här bli vår låt. Wow. För den låten handlar väldigt mycket om att bli kär. Eller typ träffas ute på krogen om andra hem. Ja, nattvandrare, det är som det låter. Mm. Man går genom Göteborg och man så här, ja, man är sliten och röten. Och man träffar någon annan som är sliten och röten. Och man är trasiga ihop typ, på ett väldigt fint sätt. Så den var jag så här, jag bara, den här ska... Och det blev, så blev det. Så blev det när jag träffade Jakob.
3, 2, 1.
Ja, men då vill jag bara börja med att säga att jag är en stor motståndare till tjejer som pratar gott om sina killar. Jag tror det kan vara destruktivt och farligt att prata för gott om sina killar. Jag till och med skrivit en krönik om det. För det kan göra att man inte kan prata om sina killar när de gör dåliga grejer. Men Jakob, som jag har levt med de senaste 10, 11, 12, jag är inte så bra på sånt, åren, är en fantastisk person. Och det han har, som är generellt och som finns hos en hel del andra människor, det är att han är så otroligt jävla briljant och kreativ utan att han har ett behov av att ställa sig mitt på vägen och skrika se mig. Utan han är bara så här svinsmart och svinrolig i det lilla och berikar liksom alla människor runt omkring som han träffar med bara så jävla mycket fina grejer utan att behöva casha in på det som jag gör. Det beundrar jag som fan.
Wow.
Fan vad man vill vara Jakob just nu.
Ja, men också Ina, har Jakob några kompisar?
Men de är mycket sämre.
Ja, men jag är inte så jävla bra.
Du är inte så
Jag är inte som du. Så jag kanske levlar på slutet.
Eller? Och då är du som måste stå och fitta. Du kan väl få vem du vill.
Alltså den är ju stor. Men den...
Lite djup.
Ja. Alla er som har legat med mig kan höra av och berätta om storleken på min fitta.
Det hinns aldrig.
Eller skriv på Flashback bara, så får alla veta.
Gud ja, snälla, gör mig i ett avsnitt av Flashback Forever. Om min fitta. Men det är för fan mysigt.
Superhärligt.
Ja, bästa avsnittet hittills.
Jag tror det. Jag är så jävla starstruck också så jag orkar.
Nej, jag orkar.
Men tack för att jag fick komma.
Ja, men du, tack
mysigt.
Men tack för att du...
Firar vi med en nöt, tycker jag.
Nöt och skål.
Ett gott fir.
Det är ändå fredag.
Ja, på fredag. Ja, tack så mycket.
Hej, hej, mia. Och jävlar vad varm
jag är. Ja, man är varm i öven.
Du kan inte säga nej. Jag kommer att öppna din väska som du för övrigt bär. Den har hjul, bara så att du vet. Den ska öppnas upp och där läggs de här två i.
Men vad fan, var det inte du som pratade om hatet mot rullväskor?
Jo, jag vet. Men det, jag hoppades att jag var tydlig där med att det gällde mot män. Det är ju en pinsam del av min accessoar. Men det är också pinsamt att som kvinna tycker att det är pinsamt att killar har väskor med hjul. Men tydligen lever man i ett samhälle.
Att du bär din rullväska.
Ja. Om Jakob skulle se.
Hela vägen när vi
för infarten här. Nej, du kan rulla den. Ja, det går.
Nej, det går. Lite att man vill vara den coola i nian kanske lever
kanske
kvar.
Lite så.
Jag vet inte. Om du hade varit coola i nian hade ju liksom du bett Johan ta din väska.
Ja, sant.
Det är sant. Varför bär du inte min väska? Jag förstår inte. Jag har ställt den här. Den står ju här. Bär den.
Tar du in den bara?
Ja,